Podplay.
Sommaren är slut och det innebär att vi är tillbaka för en ny säsong av Sanny och Svensson. Och det känns ju helt underbart att bara få se ditt ansikte igen.
Det känns ärligt när du säger det faktiskt. Det
är... Ja, men det gör det. Det är en ny Sanny här nu med rakad skalle och hela köret.
Ja, vad tycker du egentligen? Jag har liksom inte riktigt... Det har varit väldigt skönt att ha klippt håret så kort här eller rakat det. Det är ju fruktansvärt bekvämt när man ska gå ut eller göra någonting.
Ja, alltså jag tycker att det är snyggt, men det är ju trots allt en åldersvarning för att det börjar krypa lite där på sidorna på dig.
Ja, och den har ju varit påtaglig ganska många år, den som har krypit där. Och då har väl någonstans känt att fasiken, jag får väl göra någonting åt det. Så att när man väl har tagit steget och klippt av håret så då finns det ingen återvändo sen.
Nej, ja, men det ser bra ut och du ser ganska hård ut med skägget också, så att det funkar.
Hård utsida, mjuk insida. Men du, vad mycket kärlek vi har fått här i sommar. Jag har ju check ofta ut från Twitter och sociala medier lite under sommaren. Men jag har ju märkt att ni har efterfrågat podden. Och det värmer väldigt, väldigt mycket. Jag blir glad för den sakens skull. Och det ger ju en jävla energi att dra igång ytterligare en säsong här.
Ja, alltså verkligen. Det har trillat in mail och det har trillat in DM och SMS och hela köret. Jag ska inte överdriva på något sätt, men det har... varit väldigt efterfrågat här. När kör vi igång? Nästan direkt när försäsongen drog igång så var det många som började höra av sig. Nu är det väl ändå dags för er att kicka igång. Och det var några som efterfrågat sommaravsnitt och så vidare. Men att vi inte har kört på hela sommaren, det gör att vi är jävligt hungriga på det här nu, va?
Nu kör vi. Nu är det slut på gullandet. Nu vill vi ha lite arga mejl också. Nu kör vi.
Och vi har ju kommit fram till det 75:e avsnittet av podden och då vet ju alla som har hängt med oss här under två säsonger, vi går in på den tredje säsongen här nu, att då vill vi rabbla lite spelare som har burit ett nummer och det blir ju tuffare och tuffare för varje gång.
Ja, 75:an, det var inte så många, men en del är rätt bra namn. Arvid Söderblom i Skellefteå i fjol gjorde det jättebra, nu i Chicagos organisation. Mattias Remstam i HV71 var bra där under några säsonger, tung och jobbig att möta. Mattias Johansson i Färjestad under en säsong när Färjestad fyllde 75 år. Och kanske den sämsta 75:an i hockeyvärlden någonsin har skådat, Rickard Stelek. Modo, ja, han satte inte mycket avtryck.
Eller har han rent av fått konkurrens av Dave Status? Ja, kanske. Vi har Arvid Holm som är bara 75:an och vi har en som var högaktuell när det var de hetaste matcherna förra våren. Arto Ilomäki som avslutade i HV71 och en annan finländare som hade 75:an var Tony Mäkkäho som typ spelade 25 matcher i Hockeyallsvenskan för Malmö. Men han satte ändå ett avtryck efter sin fight med Skellefteås Mark Busenberg.
Ja, det är underbart att vara igång igen. Man är lite rostig här ändå efter att inte ha kört podd på så pass länge som vi har gjort. Men vi får börja med att hälsa Johan Ljungqvist in i värmen här i poddvärmen i Sanne och Svensson. Det är vår nya redigerare. Han klipper bollplank, feedback. Hoppas att han kan vara med och lyfta podden ett par nivåer till.
Det hoppas jag också. Så är det något ljudhaveri som det faktiskt var den sista podden där innan det rättades till?
Då var jag arg på dig, Svensson.
Ja, det var hemskt att bara lyssna på det. Men det rättades ju faktiskt till som väl är. Och jag förstår att du är arg. Det var nog alla andra också med all rätt. Men Johan är ju då som sagt ny klippare och då är det lite nya rutiner. Han kommer ju ha helt sedvanliga arbetstider så att han kommer klippa podden det första han gör på måndag morgon. Och det innebär ju att den kommer ut därefter. Så vi ska vara på honom lite grann nu att du får börja lite tidigare varje måndag. Till slut kanske vi har pressat bort det till att han får börja typ klockan 4 på morgonen.
Jag kan inte imitera Per Kenten när han ringer till vår klippare Johan Ljungqvist där. När han ringer till honom.
Ja, men det får jag väl göra när Per har ringt mig. För det kommer han garanterat göra. För när han inte får sätta sig i bilen från Happis ner till Umeå och köra de 38 milen och inte ha podden att lyssna på, så kommer det väl något argt telefonsamtal eller sms.
Ja, det lär du göra. Men du, vi är arg. Vi bara känner glädje för säsongen som kommer nu. Och vilken hemvända fest. Återigen, det är... Jag sitter och går igenom alla lag här och tyckte Färjestad har värvat bra, Luleå har värvat bra och Frölunda. Och nu kommer Marcus Sörensen som, när vi spelar, inte är presenterad av Djurgården, men allt är väl klart som jag har förstått det. Och han kommer med min ålder av 29 bast. Det är klart. Det är liksom toppen, han är sin peak, 29 år. Då ska man, ja, spelar den inte NHL, då den typen av spelare, de åker till Schweiz eller KL. Men han kommer hem till Djurgården, vilket tyder för mig stort Djurgårdshjärta såklart. I ett läge där Djurgården är akut behov av förstärkningar, så blir ju han lite av en frälsare.
Ja, vi får ju verkligen hoppas att det är vita hästen-formen han kommer med, så det inte är VM-formen han kommer med. För han var magiskt bra när han spelade i Hockeyallsvenskan förra hösten. Det var ju så att han liksom stod ett steg över Jonathan Dahlén, höll jag på att säga.
Ja, men det var ju en lekstuga så bra som han var. Jag trodde inte att, alltså med all respekt för Hockeyallsvenskan, det är klart, det är en eller två nivåer under SHL, men så dominant som han var trodde jag aldrig att han skulle kunna vara i Hockeyallsvenskan, liksom efter att ha spelat i en tredje kedja i regel då i San Jose, vilket såklart är jättebra, men att han kommer hem till Djurgården i den här åldern, i det läget som Djurgården befinner sig med, så otrolig, ska vi säga, kris med en Jakob Josefsson som det finns en osäkerhet kring, så är det självklart att det är en drömförstärkning för dem.
Ja, det är definitivt en drömförstärkning. Just Jakob Josefsson, det känns så förbannat tråkigt att vi inte ens har tickat igång säsongen och han redan finns på skadelistan, och rapporterna känns ju inte jätteljusa.
Nej, och jag läste när Djurgården skrev det här på sin hemsida att han hade någonting med svitra av skadan och ådrog sig i fjol eller någonting. Och för mig är ju det liksom oj. När han då var borta så pass länge i fjol med en hjärnskakning som var bekräftad då när han krockade med Moritz Seider i Rögle i januari. Missade hela avslutningen på säsongen och nu får sviten här igen. Då är det, för mig ringer alla tänkbara varningsklockor, och jag skiter om han spelar vidare eller inte. Jag bara hoppas att han får må bra i vardagen. Det är allt som betyder något.
Det som vi kan hoppas på är ju att Marcus Sörensen åtminstone kan sätta det avtrycket som Jakob Josefsson satte under sin första säsong när han återvände till Djurgården. Vad var han då? 26-27 år någonting?
Ja, och då, man visste ju att okej, Jakob Josefsson kommer hem, men vad står han i förhållande till en produktiv roll i SHL? Och det är väl kanske, när jag tänker på hemvändare, så är det väl den hemvändaren som har vänt upp och ner liksom på, inte SHL så, men som har liksom fått mig att bara, wow, vilken jäkla spelare. Det är Jakob Josefsson av alla hemvändare som jag tänker på de senaste åren.
Ja, jag tänker väl också på det. Det är väl mer nordamerikaner som har kommit tillbaka som Brock Little och Ryan Lash som verkligen har satt avtryck när de har kommit hem tidigare. Men tittar man rent generellt på hemvändare så är det ju inte så att Patrik Zackrisson, Johan Fransson, Patrik Berglund och så vidare har satt det super avtrycket.
Nej, men en som jag tror kommer göra det i år, det är ju Linus Omark och, ska jag säga, Carl Söderberg. Carl Söderberg, det man kan känna oro med Carl Söderberg, det är ju hur mycket brinner han för det här. Men när jag har sett att han liksom backcheckar stenhårt en match mot Oskarshamn en måndag på försäsongen i typ ett tomt Malmö Arena, då kände jag bara så här, oj, han vill det här, förstår du vad jag menar? Han vill det.
Ja, nej, men säg inte tomt Malmö Arena, för det har nog inte varit så mycket folk i den arenan på 1,5 år.
Nej, det är visserligen sant. Och vad härligt, jag vet ju inte vilka omfattning det kommer bli publik här under säsongens gång, men vad härligt det har varit att se lite så här COL-matcher och så, när det ändå varit folk på läktaren och man har hört, det var ju Rögle mötte ett Zug i Halmstad. Det var ju bara så här, fy fan vad befriande, de sjunger på läktaren.
Ja, jag såg något klipp också när Rögle hade åkt ner ett gäng till München, att de bara stod en 20 pers där på en bortasektion i München på uppvärmningen och vrålade RBK-ramsor. Så det var ju en skön känsla bara det.
Men tänk Rögle då. Tror du att Cody Curran skulle kunna komma tillbaka till Rögle den här säsongen?
Typ januari.
Januari.
Oj. Jag får hoppa den frågan nu, för jag har ganska dålig koll på hans status där borta.
Nej, men han spelade inte NHL i fjol, och vi får väl se om han gör det i år i Anaheim. Men det hade ju varit en hemvändare, om man nu får kalla honom det, tillbaka till Rögle. Men Linus Omark, sjukt stora förväntningar på honom, kommer in i ett Luleå som inte alls kuggade i riktigt i fjol, men som behöver den där, som bryter mönstret. Det är ju en Det är liksom Linus Klasen i fjol. Bra. Det här är liksom ytterligare en hylla uppåt, om man säger så.
Exakt. På tal om återvändare och på tal om Marcus Sörensen där, så fick vi en fråga från Marcus Snickas som ställer en rak fråga. Sörensen, hur mycket vassare är han än alla andra hemvändare? Om du sätter honom då i paritet till Carl Söderberg, Lillis och Omark till exempel.
Det är ganska betydande vilka han får spela med, vilken omgivning han får ha. Han kommer ju här och nu, så finns det ju Sebastian Strandberg som är Djurgårdens första center när Jakob Josefsson är borta. Och jag gillar Sebastian Strandberg, men han är kanske inte riktigt den första center. Han är en bra andra center, absolut. Så det beror på vilken omgivning Marcus Sörensen får. Men det är klart som fasiken, han kommer vara uppe i toppen där. Men skulle jag på rak arm ranka, så har jag... Etta, Omark. Tvåa, Sörensen. Trea, Söderberg.
Ja, men då är du ju ändå väldigt högt upp där. Då är du en spelare som verkligen kommer nå ut med sitt spel.
Och fattar du då har du alltså Ryan Lash som hemvändare på fjärde plats. Då är det ändå rätt, då är det bra påställt på hemvändare som har kommit tillbaka.
Ja, verkligen. Jag sa i podden som vi spelade in med Adam och Johanna för några veckor sedan att Linus Omark kommer göra 54 poäng för Luleå den här säsongen. Vi ska ha klart för oss, sen han lämnade Luleå så har han ju snittat en poäng precis överallt. Mer än en poäng. Precis överallt i KHL i Schweiz. Ser du också att han har över 1,0 i sig? Vi fick en fråga från Jonas Lindbäck som ställer frågan, kommer Omark göra 60 poäng?
Nej, det tror jag inte. Alltså, för att Luleå är inte det laget som åker och dammar av med 5-6-1 en match och han gör 3-4 poäng, utan de kan vinna matchen med 2-1. De har det här liksom tryggheten, stabila systemet. Så jag är inte säker på att han gör de där 54 poängen. Gör han 50 poäng, alltså 45-50, så är det fortsatt väldigt, väldigt bra, ska jag väl säga. Hade han spelat i Färjestad till exempel, som har kanske en mer offensiv struktur, eller Frölunda för den delen, Rögle till exempel, då hade han gjort upp mot 60 poäng. Men jag tror inte att han gör det i Luleå, men han kommer likväl vara väldigt, väldigt viktig för dem.
Hans kedjekompis, i alla fall som center har jag sett, har varit Linus Fröberg. Jag vet inte riktigt vem som har gått på andra kanten.
Kinnimin! Brandon Kinnimin!
Chicken Kinnimin, just det, ja.
Hur lång tid tar det att innan han pussar klubbmärket? Inför hålläktarna när de kommer tillbaka den första matchen, det får vara fullt i arenan, då kommer han pussa klubbmärket, helt säker på det.
det känns lite falskt om han gör det så tidigt, men
det hade varit helt underbart. Han kommer hit till Luleå, jag älskar deras fans, det är klassiska, när man, jag har hört mycket gott om staden, proffsig organisation, fans är de bästa i Sverige,
good organization.
klassiskt. Men jag har en liten spaning på Djurgården. Vi pratar om deras centersida. Vore det inte ett läge för Djurgården som är... Jag har pratat med agenter här under veckan. Och de säger att Djurgården är desperata. De jagar spelare. Och det förstår man nu när Jakob Josefsson... Den oron som finns kring honom. Då måste man ha in en center. Och det är inte lätt att hitta nu. Men jag har en spaning på att de borde ringa till Frölunda.
Ja, där har du en överblick. Ja, de har ju centra så det räcker och blir över. Vem vill du sätta där då?
Janne Morsak. Känns inte han som han skulle kunna vara väldigt bra i Djurgården till exempel med Videll och Sörensen?
Det skulle han alldeles säkert vara, men ingår inte han i någon sån duo som Frölunda nu har satt upp med Spacek?
Ja, de pratar ju lite tjeckiska med varandra. Morsak kan väl prata med honom där. Så att, på så sätt. Men han skulle kunna få en bättre roll. Frölunda skulle då kunna ge Elmer Söderblom, Carl Henriksson om han kommer tillbaka, de här unga spelarna, Theodor Niederbach, en tydligare roll. För att det är rätt tjockt i Frölundas lag nu. Och man är inte beroende av Janne Morsak. Man är inte det. Då kan du sätta in Johan Sundström på sin naturliga plats som center. Niederbach kan spela center om det blir skador. Jag vet att de går hårt i CHL också. Men det gör ju att man också skulle kunna spara pengar senare in på säsongen och värva in en riktigt bra toppback.
Ja, men det finns ju någonting som talar emot det. Och det är ju Djurgården måste ju slanta för Jan Morsak då. Och de har ju inte de resurserna rent ekonomiskt. Om det inte är något externt som man kan presentera som Sörensen som sponsor och tar på stående fot så att säga. Det är lite svårare att locka en sponsor och ta en sloven från Frölunda.
Ja, det är det ju. Men jag tror att också i ett läge där man måste inse allvaret som Djurgården sitter i. Jag vet att Sörensen är en frälsare på så sätt. Men Djurgården har, det laget som Djurgården har nu, alltså det är ett lag som jag inte är säker på att de kommer kravlas upp på den tionde plats. Och börjar Djurgården med det, liksom, den förväntningar som ändå finns på hela organisationen, klubben, storheten, börjar de ramla ner på 11-12 där, alltså det, då är det rätt tuff säsong. Då lever man den här Brynäs HV-pressen som de hade i fjol som stora organisationer. Så att, jag vet inte om det är ett läge man kan spara sig ut. Jag tror att det är ett läge man kanske kan gå till sponsorer och säga, det här läget sitter vi, sitter lite i skiten med Josefsson borta.
Jag har också en spaning på Djurgården. Jag tror för Djurgårdens del handlar det till stor del om att överleva den här säsongen. För jag ser en bild framför mig där de kan ställa upp med ett monsterlag till 22-23. Om man tänker då att Sörensen har kommit in, så skulle han då kunna gå med ny center och Brodin. Och sen så kan de få in en toppforward och sen kommer Marcus Kryger hem. Och så Rakhshani. Sen kan Lukas Wedemo komma hem, Sebastian Strandberg, Videll. Sen kan typ Filip Cederqvist och Ludde Rensfeldt och Engsund gå där nere i laget. Så de har stor potential att få, för de har många utgående kontrakt. Så min känsla är att Djurgården bara går och väntar på säsongen 22-23. Och nu har man ju fått Sörensen som kommer ha 3 år kvar efter den här säsongen också.
Det är vilka namn du drar upp där. Och så kanske du skulle kunna locka hem Linus Hullström, Erik Gustafsson på backen till exempel. Alltså Claesson där som är borta i NHL också. Djurgården har ju varit med och fostrat mycket spelare som de kanske kan skörda lite på nu. Och det hade varit väldigt kul om de också kunde få en sån satsning. Men då ska man också överleva den här säsongen. Och det är inte bara. Sen förstår jag med Mursak där att det är inte bara ett lätt kontrakt du jobbar in i en laguppställning. Men bara en liten spaning jag hade, att Frölunda är inte så beroende av Mursak. De kan faktiskt avvara honom, vilket är ett litet lyxproblem.
Ja, men avvara kan de göra. De har visserligen släppt Daniel Torjesson till AIK, så de är nere på 14 forward, så det kommer de ju behöva när de går in i CL. Men de har ju yngre spelare att lyfta upp underifrån också, så att de hade definitivt rent hierarkimässigt hade de kunnat släppa Mursak alla dagar i veckan.
Sen ska det bli intressant att se William Eklund som åker över på campen med San Jose. Jag hör väl lite nu att ta inte han plats i de två första kedjorna i San Jose, så ska han komma hem till Djurgården. Men det är också sån här, det är lätt att säga nu, och så är du precis på gränsen till de här två första, eller du är precis på gränsen i laget. Ska du då åka hem? Det gör du ju kanske inte.
Ja, men om han spelar som i en tredje lina, tror du han åker hem då? Det tror inte jag i alla fall.
Nej, så är det ju. Så att jag har inte räknat bort honom, men jag ser honom som en bonus bara i lagbygget.
Ja, men absolut. Han är en jättebonus om han nu kommer hem, och då skulle han ju vara en superspelare i det laget.
En hemvändare som presenterades på tryout i söndags var ju Peter Samorski. Det var ju väldigt oväntat. Jag hade för mig att han var nästan så här, var inte han lite sån här hackkyckling sist han var Örebro? Det gnälldes på hans defensiv. Han var inte så bra så att man plockade tillbaka honom.
Nej, vad tänkte du? Var det du tänkte då när jag smsade dig på söndags om jag hörde att Samorski ska komma tillbaka?
Ja, jag hade varit på 50-årsfest och tänkte, men vad fan, det här det är någonting som inte stämmer. Jag skämtar med mig. Nu är det visserligen på tryout, det är liksom ganska minimal kostnad på så sätt, och de vet vad det är för typ av kille, men jag är svårt att se att han ska göra det där Örebro-laget så mycket bättre.
Nej, men de behöver ju bredda till laget lite.
Och de behöver en kropp.
Ja, så fick vi det sagt också. Men det som jag har hört är att han har jobbat väldigt mycket med det defensiva spelet de här senaste 3 säsongerna, och det är Niklas Eriksson som är tränare, Nyman är där nu som försvarstränare, så att det är ju ändå lite andra tränare när han var där senast, om det nu var Sundblad och Limmatainen som var där senast eller vem det nu var.
Ja, Thornberg, det var väl den tiden de hade alla tränare. Thornberg var väl det, Lillkanta hade han säkert också, han hade väl alla massa tränare där säkert, Samorski.
Så var det säkert, men vi har ju ändå sett vad Niklas Eriksson har kunnat uträtta med Örebro-lag, och han ska säkert kunna få ordning på Samorski också.
Ja, och ska vi väl liksom prata Örebro nu? Du vill ju sällan göra det. Du har ju någon sån här förakt mot Örebro. I alla fall verkar folk.
Nu ska du inte sitta här och ljuga, för jag pushade faktiskt på att nu tar vi tag i Örebro med en gång denna säsongen. Så sitta inte och far med osanning, för då får jag en massa arga mejl från Örebro här.
Ja, det är sant. Men man sitter och går igenom laget. Örebro är för mig ett slutspelslag. Det lagbygget de har satt ihop, spelare för spelare, så tror jag att det är ett lag som kommer kunna växa i den typen av matcher. Jag tycker att det ser gediget, det ser bra ut. Jag tror att Abols kan kliva upp och vara en toppspelare i hela serien den här säsongen. Jag tror att Kovacs kommer ta ytterligare kliv. Backsidan, inte riktigt lika bra som i fjol, men då var den ju hysteriskt bra med Robin Salo. Och när Nick Ibert kom tillbaka så var det nästan, det var till för mycket av ett smörgåsbord.
Ja, exakt. Men de har fått in Marcus Hardegård som har mognat till lite också sen han var i SHL senast. Så det är en helt annan spelare än den Hardegård som var när Timrå gick upp 2018-2019.
Men jag tror att Örebro, alltså tabellen, jag säger att det, kan man säga att det är 8 lag som kan vinna den här säsongen? Man kollar, man liksom trattar ner det. Jag är inne på att det är 8 lag. Om jag bara drar dem lite snabbt då. Rögle, Växjö, Luleå, Färjestad, Frölunda, Örebro, Skellefteå och Leksand. Det står fan mellan 8 lag. Och då är det liksom en del av de här lagarna satsar på rätt bra. Vilket betyder att, jag menar, det kommer vara lag som har satsat och fläskat på rätt bra som kommer inte ta sig förbi en kvartsfinal. Kanske någon av de här som har räknat upp 8 lagen. Då har Malmö kommer underifrån lite. Linköping blir bättre. Det kommer vara rätt tajt alltså.
Ja, men det kommer ju vara en bra, väldigt bra liga i år, känns det som. Det är ju ingen som åker ner och bara plockar 3 poäng i Linköping under Claes Östman nu till exempel, som det kanske var fri gata att bara plocka hem poängen förra säsongen.
Ja, men ska vi stanna kvar lite, vad det beror, vad känner du kring dem?
Ja, men jag har tippat dem som 5 inför säsongen. Jag delar väl din uppfattning att det känns väldigt gediget och bra liksom. Det är väldigt mycket finska spelare, så vad händer om det inte kuggar i riktigt? Pustinen har varit lite skadad. Salomäki har väl kanske inte varit någon superstjärna där borta. Du har Joel Mustonen som har haft lite problem med sjukdomar och skador och så vidare. Så det finns ju, de är ju rätt sköra på det sättet om det skulle vara så att det inte funkar för en, två, tre spelare av de tilltänkta toppspelarna. Nu säger jag inte att Joel Mustonen ska vara en av toppspelarna, men i alla fall Pustinen. Och vad händer om det, om du, Robert Lane inte funkar lika bra? Liksom, det blir väldigt skört på det sättet, men så är det ju egentligen i alla lag att får du bort 2-3 toppspelare så funkar det inte alls.
Det jag tycker de har gjort bra, de har satt ett system, alltså ett spelsätt där man väldigt kompakta, bra defensivt och sylvassa, snabba spelvändningar. Det kommer man ha den här säsongen också. Så att Örebro är ett lag, de kommer att kunna åka ner och vinna 2-1, stänga matcher på en jobbig bortaresa, åka och ta 2 raka matcher, 6 poäng. Alltså som, de är liksom lite av ett maskineri tycker jag under Niklas Erikssons ledning har byggt upp där. Sen ska det bli intressant att se Jörgen Jönsson, Christer Olsson var väldigt uppskattade. Nu kommer Stefan Nyman och Stefan Klockar in. Den rotationen, hur lång tid tar innan Niklas Eriksson hittar den här kemin som han uppenbarligen hade med Christer så lång tid tillbaka, och med Jörgen Jönsson som han har spelat med i Tre Kronor för den här så massa år sedan.
Ja, framförallt Jörgen Jönsson är jag ju väldigt spänd vad han har betytt. För jag menar, de lagen han har varit assisterande tränare i här nu de senaste åren, först i Växjö och sen i Örebro, så har det varit en väldig framgångsfaktor genomgående när Jörgen Jönsson har varit asscoach. Han hade någon asscoach-jobb i Färjestad för en herras massa år sedan, men då kändes han ju kanske inte riktigt redo för jobbet som han har gjort i Växjö och Örebro.
Nej, men det är ju tapp ju. Men Jörgen är ju en framtida headcoach om han själv vill såklart. Men Stefan Nyman, vi satt ju vid den här tiden i fjol och hyllade han enormt mycket när han gick till HV71. Det vart ju kraschlandning där när han var sjuk och inte kom tillbaka och allt det som hände med HV71 såklart. Sen Stefan Klockar, det känns ju bara märkligt att han ska stå i ett annat bås än Skellefteå.
Ja, verkligen. Men jag är lite spänd på backsidan också. Om nu Ebert har kommit dit och varit lite dåligt tränad och så vidare.
Ja, men vänta nu. Det är för fan pinsamt. Alltså allvarligt.
Men vadå?
Nej, men har man sin kropp som ett jävla redskap där man är beroende av sin kropp för att kunna utföra ett arbete, då ska du för fan se till att vara förberedd när du kommer till ditt jobb. Alltså sånt där blir jag fruktansvärt läst på.
Det är liksom, du har ett jobb, se till att göra det rätt så att säga.
Ja, och sen tog ju Örebro tog ju det här till det helt nytt steg. Alltså de tog ju sitt sin så här träningsmängd och så till ett helt nytt steg när Örebro gick ut och liksom, ja, de hängde ju ut Ibert då eftersom han inte fick spela de här matcherna. Men då sa de att, ja, hade han varit i något annat lag så hade han säkert fått spela, men vi har lite andra, andra krav, som att liksom, ja, men hade han varit i Växjö eller Rögle eller något av de här gängen som inte tränar så hårt, då hade han säkert kunnat lira. Men här Örebro tränar vi hårdare än någonsin.
Ja, fick de väl sagt det också. Men alltså, det är ju inte första gången Örebro drabbas av det. En gång i tiden var det ju en finsk spelare som hette Eito Holma som kom dit och vägde 118 kilo. Den var när de spelade hockeyallsvenskan. Sen hade de ju en kille här, alltså jag glömmer hans namn hela tiden.
Tänker du på Kirby Reichel?
Exakt, där hade du det. Du har ju honom
han
också.
Han lämnade i samförstånd, det var ju fint.
Ja, men det är väl alltid samförstånd du.
Ja, och personligt.
Sen har du din favorit där in också nu, en liten vända i februari. Han som gick till Linköping sen ju.
Just det. Vad var det han? Just det, vad var det han hette nu?
Ja. jag vet inte riktigt vad han hette nu, men han, det var kommer från Islanders eller vad det var.
Ja, just
du
det.
Hade ju, sen hade du en till som var
Hodgson,
där.
Han Hodgson där, Cody Hodgson, ja, eller något sådär. Justin Hodgman, någonting sånt hette.
Exakt, ja. Så du har ju ändå haft många som har fallerat för att de har varit uruselt tränade i just Örebro.
Men då är det klart att de höjer kraven då. Det är ju helt rätt. Att de har liksom,
ja, givetvis. Och att de måste stå över alla andra.
Lite så, lite så. Men vad hette han nu då? Vad hette han då?
Josh Hosang hette han, va?
Josh Hosang, just det. Glöm aldrig det.
Ja, vi tänkte väl nu när det är första avsnittet för säsongen så får vi väl gå igenom alla lag lite en och en, i alla fall lite kortfattat. Kanske inte lika långt som vi har gått igenom Örebro och Djurgården här nu, men vi tar dem lite i bokstavsordning här nu. Vi börjar väl med Brynäs då, som vi fick en lyssnarreflektion direkt från Thomas, där han skriver: ångesten angående hur det ska gå för Brynäs denna säsong. Aldrig har man varit så orolig inför en premiär som nu. Har Thomas belägg för detta?
Ja, det är definitivt. Med åtanke på all den kaos som har varit runt föreningen. Plockar in en tränare när truppen redan är satt. Det är väl 20 eller 21 spelare som var med i fjol och kom på 13:e plats. Så det är liksom, laget sitter ju kvar från i fjol. Du har toppat det med Genaway och Vevilainen som då är ersatt Ersson i stort sett. Sen har han inte gjort så mycket mer. Så att jag förstår att man är väldigt, väldigt orolig i Gävle och Brynäs kring det laget. Det som talar för Brynäs, det finns en sak. Vi mot världen. Förstår du vad jag menar? Att de
Men hur mycket kan man leva på det då?
Jag tror
det, så säger de i Luleå alltid, och så är det i Skellefteå, och så är det i Frölunda, alla hatar oss och ingen vill att Färjestad ska vinna, och
nej, men
så säger
måste,
alla lag ju.
Jag vet, och de måste bygga på det mer än någonsin, att de går samman som grupp liksom, att de är, liksom, går samman som grupp och tänker man är avskydd och alla bara snackar skit, och inte att det är synd om oss, inte det, utan att man går samman som grupp och får någon utväxling på det där. För Rudin kommer vara skadad, Greg Scott kommer vara skadad, Bertilsson kommer vara skadad. Börjar plocka bort de där namnen då, som missar i regel 10-talet matcher, då är det skört, då är det jävligt skört.
Ska vi köra säsongens första överunder? Anton Rudin att spela 35,5 match, över eller under?
Jag säger över i år, jag säger över.
Ja, jag hoppas det är över. Det är, alltså, ja. När han är skadefri så är det en grym spelare. Så det, får det väl vara
det dags. Inget, det är inget uttal om att han är bra. Det är en toppspelare i ligan och jag lider med honom. Hade inte han haft alla de här skadorna under sin karriär så hade han haft en bra NHL-karriär. Det tror jag de flesta skriver under på.
Vi måste ju också prata Mikko Manner också när det kommer till Brynäs. Det är en tränare som är skolad i Kärpets organisation, och då blir det genast lite mer respekt från min sida när man har blivit skolad där, när man har fått med och vinna någonting, och han har varit assisterande i Finlands landslag. Men jag lägger nästan mer värdering på att han har varit huvudtränare i Kärpet. Vad säger du om honom?
Spännande. Jag tror att han kommer sätta en defensiv struktur, att Brynäs kommer vara mer samlade som lag i mittzon, spela lite som kanske det finska landslaget har gjort genom åren som har varit framgångsrikt. Dra tillbaka styrkorna, vara mer kompakta, jobbiga att möta. Och då, jag menar, se på hur det såg ut i fjol, hur spelet över hela banan såg ut. Det var ju där man gick bort sig gång efter annan, och så har det varit under många år. Det har varit väldigt naivt spel, och man hittade alla den stabiliteten med Peter där, som jag verkligen trodde att man skulle göra i fjol. Därför har jag inga stora förväntningar på Manner att han ska vara någon frälsare. Jag tror att det är en organisation som behöver striktas upp mer än att en enskild tränare, för så dålig är inte alla tränare som har varit i Brynäs.
Nej, och man måste väl någonstans ändå hålla fast vid det man har bestämt sig för det blev ju att man blev lite darriga när man såg att det inte gick vägen med Peter. Hade man varit konsekventa i det, så är jag helt övertygad om att över tid så hade det blivit bra med Peter också.
Ett lag som jag nosar på lite, det är Frölunda, där jag placerade Morsak i Djurgården. Men Frölunda har ju ett spännande lagbygge. In med Ryan Lash, Christian Folin, som är två av de bästa värvningarna av alla lag. Där Folin blir den, var det du som skrev att det är det första backgeneralen de haft sedan Ronny Sundin?
Ja, exakt.
Jag älskar när folk hyllar Ronny Sundin, för det var min idol när jag spelade. Även när jag spelade i SHL och mötte honom. Så jag såg upp väldigt mycket till Ronny Sundin som spelare på isen.
Det är väl en riktigt oflashig spelare som ändå var konsekvent bra kväll efter kväll.
Ja, det var som du säger, han var en backgeneral och totalt prestigelös. Satte sig själv aldrig i fokus eller hade någon behov av att stå där, utan han gick ut och spelade rejält och var jävligt bra. Och jag tror att det kommer man få i Christian Folin också.
Men några som kommer vara i fokus i Frölunda kommer ju vara deras första femma i powerplay, där de ställer upp med Mattias Norlinder. De får in Jakob Nilsson där på högerkanten. De har Spacek och Ryan Lash som kommer alternera där på vänsterkanten. Så de kommer bli väldigt luriga och svårlästa. Och sen så kommer Joel stå där och böka framför mål och få 8 gratismål bara för att Ryan är tillbaka i laget.
Vem är mest lyckligast i den omgivningen? Vem tror du känner så här att fan, jag är med de här spelarna. Vilken vinstlott jag har dragit.
Ja, det måste ju ändå vara Jakob Nilsson.
Ja, jag kände också det. Han kan göra, du vet, vi får vara ärliga och säga. Han var inget bra i Färjestad i fjol. Han gjorde ändå, tror jag, 13 mål. Vilket är en spelare som gör 13 mål en center. Det är ändå bra siffra. Men sett i spelet så var han ju stundtals undermålig. Han gör över 20 mål i år i den omgivningen. Lätt.
Ja, lätt att han gör det. Lätt.
Och då tänker man, alltså, det är en smart värvning som de gör, för att, jag menar, det är klart att Färjestad fick behålla en del av lönen för honom, så att billigt vet jag inte om man ska säga att de fick honom, men sett till vad han kommer leverera, vad vi båda nu tror, 20 mål, så är det ändå kommer vara en prisvärd spelare den här säsongen.
Ja, men det är inte många som pratar om Mikael Spacek heller i Frölunda. Det är ju faktiskt en supervärmning de har gjort där. Han var snubblande nära att gå till NHL. Väldigt välskottad, var framstående för Tjeckien i VM. Det är ju en spelare som verkligen kan sätta avtryck. Han har ett ruskigt bra skott och han har finurliga händer. Så med honom och Ryan Lash där på vänsterkanten i powerplay så kan det bli jobbigt för boxplay att möta.
Men tror du när de signade Spacek att det var liksom, okej, nu signar vi Spacek, han blir vår nya Ryan Lash. Och så gick det sämre och sämre under säsongen, så kände man i kvartsfinalen där mot Rögle när man var helt utspelat. Fan, vi måste in Lash också. Eller tror du redan när Spacek signade att det var planen och signa Lash också?
Jag tror inte det alls var planen att få in Lash, utan det blev mer en bonus för Frölunda att få in Ryan Lash. Jag tror att de var rätt färdiga med varandra, men vad jag hörde så blev det aktuellt någonstans i slutet på april, början på maj, att Ryan Lash ville tillbaka till Göteborg. Han hade varit nere och kört i Schweiz och han varit i Finland dessförinnan. Och när han väl sa att jag kan tänka mig att komma hem en vända till, men jag vill ha 3 år, så antar jag ändå att Frölunda, för det ska vi verkligen ge honom 3 år. Men jag tror de kom fram till att han kommer ju ha minst 2 riktigt bra år, så vi kör.
Ja, men det var väl helt rätt. Men du var ju nere i Strömstad, eller var i Strömstad när Färjestad, Frölunda och Leksand var där. Är det inte helt underbart med den här försäsongsturneringen att alla är väl på sånt jäkla bra humör?
Ja, men så är det ju. Alltså, man stod där på parkeringen utanför omklädningsrummet och mös, och till och med Roger, jag ska inte säga att Roger är otrevlig, men Roger var inte inne i det här modet som han ändå är inne i någonstans när det är säsong. Och samma sak med Björn Hellqvist. De sitter där lite avslappnade på en bänk utanför och njuter i solen med 1:10 kvar till matchstart. Det finns ju inte på kartan att det är så i serien, utan det är väldigt avslappnat. Ja, hur var sommaren och vad skönt det är här i Strömstad och det är ju gött med 23 grader och vi var ute och golfa igår och så vidare.
Ja, precis. Ja, men det är det som är så härligt. Inga lag har ännu stött på något problem. Allt är bara toppen. Det är det som är.
Det var väl
härligt.
Mer Pennan som blev lite ilsk där efter sista matchen i Strömstad.
Ja, vi kan väl bolla vidare direkt på Färjestad då. De är väl näst på tur nu när vi går i alfabetisk ordning. Jag bor ju i Karlstad. Det är sjuka förväntningar, ska jag säga, på det här laget. Det är liksom, det är guld, det är guld, det är guld. Och jag ska inte säga att kanske rent från organisationen, att det är inte där jag hör ifrån, men folk på stan, det är mycket snack. Det är bara guld. Och det där laget, det ser ju väldigt bra ut. Men det är man sätter bara inte ihop ett sånt där lag och så rullar det på. För kolla som SHL ser ut. Det är en utvecklingsliga på så sätt att många spelare utvecklas, tar steg. Har Färjestad de spelarna som har det drivet, förstår jag menar, att ta nästa steg. Alla vill vinna guld, men har de här spelarna som unga, fräscha spelarna som sätter press på den här dynamiken som gör att det blir liksom ett jäkla svung i hela laget i organisationen. De har inte det. De har ett färdigbyggt lag, ett fruktansvärt bra färdigbyggt lag som ska bli intressant att se utvecklingen på.
Ja, det är väl Albert Johansson, Adam Ginning och kanske målvakterna då. Det är väl det som man tänker är de svagare lagdelarna. Det är ändå där trots allt som en utveckling kan finnas. Jesper Eliasson är ju ändå trots allt en talang i grunden. Sen har han aldrig visat någonting på seniornivå. Men, och det, man kanske inte ska lägga den bördan på honom att vara en första keeper för ett SM-guldlag. Men någon gång så måste ett genombrott komma även på seniornivå. Sen tycker jag att Eliasson kanske skulle blivit en supermålvakt i Hockeyallsvenskan först innan han gick till Färjestad. Men han visar väl inte riktigt det när han var i Antuna eller vad det nu han var precis innan det. Men han var ju å andra sidan väldigt ung då. Men det är väl där utvecklingen finns.
Så är det ju. Men det är målvaktssidan som är det stora liksom problemet eller stora frågetecknet i det där lagbygget. Och där är det väl... kommer publiken, kommer det öppna upp för publik, så kommer det kanske trilla in lite kulor i kassaflödet. Helt säker på att Färjestad kommer värva då, ja, en potentiell toppmålvakt om den typ Dominik Furs, Salak, den typen av liksom namn finns på marknaden.
Jag basunerar ut en spaning kring just Furs. Han skrev ju kontrakt fram till 30 september i Tjeckien.
Jag sett det. Jag tror han sitter och väntar ut ett KL eller ett desperat SHL-lag eller kanske ett schweiziskt lag, även om det är lite svårare att komma in där med tanke på importreglerna. Men det är klart att han är ett namn som klubbar har kollat på, kan jag tänka mig.
83 Anders skriver så här: Färjestads kräftgång på försäsongen. Har det blivit för mycket av det goda? Pressen på spelarna, tränare och så vidare.
Alltså det blir ju en, när man blir uppskriven så där under sommaren, alltså att man går i en, man pratar om vi måste jobba hårt och allt det där, men man har ändå känslan när man kollar runt i omklädningsrummet, för det är likt som det var när jag spelade Färjestad 2010. Man kollade runt i omklädningsrummet och vart, fan, vi har ett bra lag, alltså det här laget är jäkligt bra. Så tittar man runt, sen ska det där jobbet ut och göras på isen också. Man fick en rejäl näsbränna där, som du sa, nere i Strömstad när, mot Leksand. Det var ju, alltså det fanns ju ingen som ens jobbade speciellt hårt. Alltså det jobbet, det måste du ju lägga ner i SHL. Lägger du inte ner i jobbet, du blir blottad direkt. Det är den typen av liga. Du kan inte åka och vara skicklig och vinna alltså en räcka matcher, utan du måste jobba också. Och kan de få in det med den skickligheten som de har för spelare, tycker jag är det bästa laget på pappret. Alltså framförallt forwardsmässigt.
Ja, men du har väl ändå ett hårt jobb i Delarås och Linus Johansson och de här. Det finns ju ändå ett antal spelare som har som signatur att de jobbar väldigt hårt.
Ja, men absolut. Jag menar, Linus där var ju jättenytt i senaste vändorna med Färjestad, och Delarås ska ju också bli väldigt intressant att se hur bra är han. För att, jag menar, hade vi gjort en podd när Djurgården värvade hem Jakob Josefsson, så hade det varit så här: ja, undrar bra han är, han kanske blir en bra andra, tredje sen, lite sådär hade man ju sagt. Man trodde inte att han skulle vara så bra. Och vi sitter ju lite där med Delarås nu också. Hur bra blir han, det vet vi inte.
En fråga som jag kan svara på direkt kommer från Lämpan: klarar FBK kvarten? Och då svarar jag ja på den frågan, det tror jag de gör.
Ja, det tror jag också. Jag tror att jag har ju spekulerat att de kommer över. Men du, jag undrar om de gör det. För att jag har ju satt Färjestad-Frölunda då. Det är så spekulativt och ens spekulera så. Men Färjestad-Frölunda skulle potentiellt kunna bli en kvartsfinal. Jag har satt Frölunda som femma, Färjestad som fyra i mitt införtips. Så att, och det brukar gå helt åt helvete, de där tipsen. Men om med det i åtanke så är det inte säkert att de går till kvartsfinal. För att det är... eller gå till semifinal, för det kommer vara tajt mellan lagen.
Ja, men det är som du sa där med att du såg 8 potentiella lag, och skulle man ställas mot Leksand eller Örebro eller Växjö eller vad som helst, så kommer det ju bli en tuff kvartsfinal oavsett vilka man möter.
Ja, det är en häftig säsong, det kan vi slå fast. Och Färjestad ska vara med uppe i toppen. Det kommer vara jämnt mellan de där lagen. Och Färjestad är ett av lagen som ska vara med definitivt uppe i toppen. Men jag hoppas för Färjestads skull att det finns ett tålamod också kring laget. Att börjar man förlora någon match, eller att man är 5-6, man kanske är 8-9 poäng efter till exempel Luleå. Att det inte finns det där, den där stressen och paniken som lätt kan infinna sig.
Jag tippar att de blir tvåa eller trea någonstans i serien. Och trea förra säsongen blev ju Leksand, som har tappat sina toppspelare. Men man ska ha klart för sig att Leksand som lag gick ju nästan bäst när de här toppspelarna inte levererade så fruktansvärt bra som de gjorde i början av säsongen.
Leksand kommer att vara ett lag som har mycket större bredd i en bredare spets. Finns det ens någonting som heter bredare spets på
hockeyspråk? Men det var det Thomas Johansson sa om årets Leksand, så det finns det väl något som heter då.
Ja, men då är det Thomas Johansson som får gå i god för att det finns en bredare spets, men det har de ju definitivt. Och när man börjar kolla på det här laget så är det ju, det ser ju väldigt intressant ut. För jag tänker som Heinemann, Åman, Isak Rosén. Vilka genombrott står de inför? Om man då, vi pratade om Färjestad nyss, som kanske inte hade den typen av spelare, i alla fall på forwardsidan. Där har ju Leksand de spelarna. Och hur bra kan Åman bli redan i år? Heinemann, kan Heinemann göra 12 mål i år? Kan Åman göra upp mot 25 poäng? Vad kan Isak Rosén göra? Och när de spelarna kommer underifrån och sätter den pressen, så får du en jäkla dynamik. Och så har du ju mycket toppspelare. Vereno gillar jag. Camper såklart. Clues som de har värvat som en smart tvåvägscenter. Rohama. Där, när du börjar kolla på laget så ser det också, det ser nästan bättre ut inför i år än vad du gjorde inför i fjol.
Ja, för att du visste inte så mycket. Och Rivi kom ju från en ganska skadefylld säsongen innan. De hade ju inte Carter Ashton heller på laguppställningen inför förra säsongen. Utan han kom ju faktiskt mitt under säsongen som gick. Och var jävligt bra, rent ut sagt.
Men Leksand är ett lag som jag har. De kan lika gärna sluta etta. De kan lika gärna sluta åtta. Och det bara illustrerar hur jämnt det kommer bli. Och de har ju också satt det här nu på rätt kort tid, det här liksom strukturen med kravställning, sätt i spelsystem, träning med Björn Hellqvist, Thomas Johansson och hela det där gänget. Så att liksom ingen tidigare att jag åker till Leksand och lirar en säsong och drar in lite cash, det finns ju inte längre. Det är ett hårt jobbande lag.
Mikael Ruhoma är ju kanske deras spetsigaste förvärv utifrån, och Olof ställer frågan, hur många poäng gör Mikael Ruhoma säsongen 21-22? Och jag tror att jag ska ta chansen nu innan serien startar och vara en riktig jävla fegis. För i VFs podd så kallar jag honom för att det var en potentiell flopp. Så va? Då har jag garderat mig lite.
Hur kunde du säga flopp på honom? Han känns ju som ett säkert kort.
Ja, det var väl för att jag ville sticka ut lite från mängden. Men det kommer jag ju få äta upp bittert. För känslan är att han kommer inte landa under 40 poäng.
Nej, det gör han inte. Nej. Det är 42 plus tror jag han landar på. Det tror jag. Alltså någonstans där ovanför. Absolut. Han känns jäkligt bra faktiskt. Flopp på honom. Du måste ha varit ringrostig när du körde den podden.
Ja, det var faktiskt slutet av juli, så att jag ville bara smälla upp något namn där som lät bra.
Från Leksand till Linköping. Där är också spänd. Och den här stora anledningen, det stavas ju Marcus Högberg. Vi nämnde inte ens han i inledningen som en av hemvändarna. Och då är det potentiellt en av seriens bästa målvakter. Lek med tanken att Linköping hade haft Marcus Högberg förra säsongen. Bara tänk det. Det innebär ju en, vad ska vi säga, 12-15 poäng kanske. Ska vi någonstans där att man kan tänka sig att den typen av målvakt vinner 10-15 poäng, 12-15 poäng då.
Jag brukar säga att Oskar Alsenfelt är god för 2 placeringar varje säsong för Malmö minst.
Ja, och det skulle ju vara i Linköpings fall också. De landar in på 62 poäng. Säger vi att de skulle haft 10 poäng till då bara. För då hade de landat in på 72 och ramlat in på 9:e plats. Och det är någonstans där jag tror att de kommer komma den här säsongen. För de är, tycker jag att det är kanske bättre lag, men framförallt målvaktssidan. Och så lite, nu har Claes Östman inte varit headcoach ska vi säga. Och jag tror att Claes Östman, en av hans största utmaningar och jobb, det är att det är en jävligt stukad organisation och truppan kommer till. De har varit vana att bli lite, hur ska jag säga, kanske lite nedtryckta, lite skällda på. Och när de kommer in och får kanske gör dåliga prestationer, förlorar några matcher, då kommer man in i de här destruktiva vanorna. Så det blir en utmaning för Östman, Dahlgren och Hävelid att jobba med.
Det som jag känner mig lite orolig för är ju faktiskt backsidan. Vad händer nu är ju Junland har ju gått och rehabbat hela sommaren. Mattias Bäckman vet vi att han är ganska skör. Ska man då... Man behöver ju liksom börja lita på Eddie Larsson och Jesper Pettersson och Craig Shearer då. Och jag menar, Jesper Pettersson har ju... Han var visserligen bra förra säsongen när han spelade med Bobby Nardella i Djurgården. Och Craig Shearer var ju faktiskt HVs bästa back. Men Craig Shearer har ju också... Han har ju kommit upp i ålder. Eddie Larsson, han var väl ingen sensation i Luleå. Det var väl därför han fick gå. Så att det känns ju som att man är jävligt sköra på backsidan.
Det är man, alltså det, så är det. Du måste ha att Junland levererar, Bäckman är frisk. Sen nämnde du inte Max Lindroth ens en gång. Och det känner jag mig nästan lite
för. Men det var ju för att det är ju en av de positiva grejerna. Exakt. Så jag har ju varit neggig här. Ju.
Nej, du har satt och neggig. För det är ju en back som skulle kunna ta grymma kliv. Jag tycker att han har gjort det i Linköping. Kanske en av få spelare som har tagit det här positiva, alltså haft en positiv utveckling. Och han ska ju kunna bli ännu bättre år. Så att, visst, backsidan är ett frågetecken. Men jag tycker inte att backsidan är sämre i år än vad den var inför säsongen i fjol. Och just att Marcus Högberg kommer kanske en lite bättre forwardsida där Gibbons borde kunna hitta kemi med en sån som Brock Little och Marcus Ljung. Och Maxwell kan vara lite sån här papparoll i en andra kedja som en stabil tvåvägscenter.
Men även där är du också lite sköra. Alltså där är du till och med, jag var inne på det på Örebro, att får du tapp på de finska toppspelarna där. Alltså tappar du en toppspelare av Linköpings topp 6, då är du ganska illa på det direkt. Om inte Ljungman, Elliot Ekmark eller Kostmar, om inte de plötsligt får ett genombrott, vilket naturligtvis är det Linköping hoppas på.
Linköping har, det ska man inte glömma bort, en fruktansvärt bra juniorverksamhet. Linköpings J20 är så inåt helvete bra. De spelar med en sån fart, frenesi, passningsspel. Det är liksom... Det är ju Sveriges i stort sett bästa J20-lag, Linköping. De har grymma...
Ja, och år efter år, de är väldigt konsekventa i det. Vem är det som har satt den grunden där egentligen? Är det Hävelid, eller vem är det som har gjort det? Är det Östman i grunden, eller vad är det sen Johan Kilgard var där? Eller vem,
alltså... Jag vet inte vem som ska ta cred för det. Det är väl, jag tror det har varit en ganska uttalad satsning på juniorverksamheten. Att man har liksom lyckats locka väldigt, väldigt bra spelare dit från alla olika delar. Mycket Stockholmsspelare har kommit dit och så som har... Jag menar, en sån som Leon Bristedt gick ju där en gång i tiden till exempel. Det har ju många som har gått via Linköping, så att det kommer ju kunna fyllas på underifrån också. Sen säger inte jag att tappar du topp 6 får vad du fyller på underifrån. Det fattar jag också, så funkar det inte riktigt. Men jag tycker att det finns en, liksom, en positiv känsla kring Linköping ändå. Sen, absolut, får man den och den spelaren skadad. Men så kan du säga kring alla lag. Det är ju liksom...
Ja, men absolut. Men jag tycker Linköping blir lite mer sköra än vad många andra blir.
Jag vet vad det beror på, varför du är så jävla negg mot Linköping. Det är för att det inte Järn och Kärki är kvar.
Där har vi det.
Det är en inomboende ilska hos dig att de inte behöll Järn och Kärki.
Ja, alltså att man skickar honom och tar in Maxwell istället. Jag begriper inte det.
Nej, men
du, en fråga från Viktor.
en fråga från Järn och Kärki.
Vad händer med Niklas Lundström? Blir han kvar i Modo hela säsongen, tror ni? Och där kan jag väl svara att jag tror att det finns en möjlighet att det förlängs lite mer än det här korttidskontraktet som är nu, på grund av att Modo har lite problem på målvaktssidan. Faller det väl ut så är jag inte alls främmande för att de kommer gå med Lundström under säsongen, för att Lundström var ju en av toppmålvakterna i Vita Hästen innan han gick till Linköping, så att det är väl skulle det vara en utmärkt lösning för Modo om Lundström kunde vara där, för jag tror att Lundström ser ju också det som en möjlighet att kanske göra som Jakob Johansson gjorde i Timrå, att spela i en bra allsvensk klubb. Nu har inte Modo varit ett topplag i hockeyallsvenskan på, ja, de var ju det visserligen under Björn Hellqvist, men ser man sen de trillade ner så har de ju bara varit det en säsong egentligen.
Exakt.
Men det känns ju ändå som att de har någonting på gång med Kalin och med Hinken där som sportchef, så att jag tycker ändå att Modo har, det känns lite fräschare där, så att det kan vara ett bra alternativ för honom att bli kvar där.
Men det är klart, alltså, han måste ju bort från Linköping, och det är väl ett bra tillfälle att spela i hockeyallsvenskan, och då i ett, vad du tror och vad jag också tror då, i ett Modo som är lite på uppgång igen. Så det är väl självklart. Men målvaktssidan tycker jag Linköping ser jättefin ut. Rautio är ju ständigt underskattad. Han Han har ju ett par säsonger kvar, en eller två, men är ju stabil, kan ju komma in och spela 15-20 matcher utan problem och vinna poäng åt Linköping. Det visade han ju med eftertryck i fjol när han kom in. Det var väl när han och Alexander Johansson kom in som de fick lite drag i grejerna. Alexander Johansson som en ledare och duktig spelare, och Rauti också som en väldigt positiv ledare.
Skulle Rauti kunna vara den målvakten som är, han har spel för att vara en första målvakt, men aldrig någonsin kommer han få bli den som man litar på fullt ut?
Nej, men nu är det ju så sent in i karriären. Det kommer det inte vara. Men han hade väl där i Brynäs. Var han inte mer första?
Han gick väl med Bernhard Starkbaum där i Brynäs ett tag. Och det var det, kanske förra LHC-vändan som möjligen var då han ansågs skulle vara en etta hos dem.
Ja, men han har gjort bra, för han har haft en fin karriär och man pratar sällan om den. Alltså, han har ju varit, alltså kollar man i rekordböckerna med nollor och grejer, han ligger där uppe ju. Han har ju haft en fruktansvärt fin karriär.
Ja, från Rautio till Luleå där han kom ifrån, till Linköping. Det var ju när han gick med Jesper Wallstedt, sen så kom ju Joel Lassinantti hem. Och kan vi slå fast att Luleå har SHLs bästa målvaktspar, eller har du några utmanare där?
Jag är ju extremt svag för Daniel Marmelin, måste jag säga, i Malmö. Och det han har visat i fjol och under försäsongen med Oskar Alsenfelt, det är ju också ett topp målvaktspar. Men det är klart, Jesper Wallstedt, den största målvaktstalangen vi någonsin har haft i hockey, om man då ser, eller i svensk hockey, sett till draftval, han draftade som Minnesota i första rundan i somras. Så det är klart att den målvaktssidan ser ju löjligt vass ut. Och nu är ju Lassinantti skadad här inledningsvis, eller rehabiliterad, så då kommer ju Wallstedt få förtroende. Och det blir jäkligt spännande att se vad han tar vägen i sin utveckling.
Ja, och framför de målvakterna så kommer vi få se lite backar, och för första gången på länge så kommer vi få se lite nya ansikten i Luleås backbesättning, för de har ju haft en förmåga att ha en oerhörd kontinuitet på sin backsida de sista åren. Man fick behålla Nils Lundqvist en säsong till och det har knappt varit några förändringar där, utan har man faktiskt fått in tre nyförvärv, Julius Honka, Kim Johansson och Jonathan Andersson. Men där är fem kvar som har grunden i Bulans sätt att spela. Det kommer bli svårt att göra mål på Luleå också. Går det ju lätt att slå fast.
Ja, och det är en bra backsida. Julius Honka har jag sett i landslagshockey tidigare. Junior-VM har jag sett honom i. Jag tycker att det är en väldigt spännande och bra ersättare till Nils Lundqvist. Jag säger inte att han kommer göra 35-40 poäng, men han kommer vara väldigt bra med sin rörlighet, spelskicklighet. Jag ser en potentiell toppback i honom, och det blir bra steg för honom att komma till SHL också, någonstans trycka på reset-knappen och börja om, för han har mer potential än vad han har visat de senaste åren.
Julius Honka är faktiskt bara 25 år, han är född 95. Så att det, jag menar, det här kan ju bli en trampolineffekt för honom att komma tillbaka till Europa ju.
Ja, men alltså han kommer kunna göra riktigt bra i Luleå. Det var en stöld som Luleå gjorde. Det var ju ett namn man inte tänkte på när hans namn dök, liksom presenterade. Bara, men vad han vart? Och så börjar man kolla, det här kan bli bra. Så har jag sett under försäsongen också. Jag gillar det jag ser.
Ja, och en som jag gillar är ju Jonathan Andersson som... Alltså, jag har gillat honom sen han var i AIK och han har gnuggat på Örebro, men han har liksom inte fått den här framskjutna rollen, men det känns ju som en väldigt gedigen back som gör det bra kväll efter kväll.
Ja, men det är en sån som skulle kunna potentiellt ta ett stort kliv i Luleå. Jag trodde ju att Eddie Larsson i fjol, de är visserligen olika spelartyper, men jag trodde att Eddie Larsson skulle passa perfekt in i Luleå inför säsongen i fjol, och det funkade inte riktigt, och han vände som sagt hem till Linköping. Men Jonathan Andersson känns med sin rörlighet, följsamma spelstil, inte det här speciellt fysiska spelet, men han känns som att han kommer passa väldigt bra in i den Luleås sätt att spela hockey, så att jag tror att han kommer ta ytterligare ett kliv. För att han var ju med nästan och nosa lite på den här när det var lite reserv i landslaget. Han var ju med där och högg ett tag och bara så här, okej, nu tar han nästa steg. Men det har inte riktigt kommit, och det kan mycket väl komma i Luleå. Så det är en smart värvning. Och Luleå, ska vi säga, jag tycker de har haft en jävla fin silly season. Kolla på värvningen de har gjort. Det började lite där när man plockade in där, alltså Vilmos Gall och man, den där typen av spel. Nej, men ska de in med dem? Men sen har de verkligen jobbat in... spets också, där man är en helt ny första kedja som vi var inne på tidigare med Kinney, Fröberg och Omark.
Kan det finnas någon ytterligare lossning i Linus Fröberg? Det känns som att han står och stampar på, med all respekt för det, men att han står och stampar på de här 30-32 poängen varje säsong. Är det vad man kan förvänta sig av Fröberg, eller kan det finnas ytterligare en nivå rent offensivt i honom?
Om han får in lite jävla mean streak i sig, att han blir lite jävla förbannad, alltså att han får ut några aggressioner, att bulan liksom lyckas leta sig in under skinnet på honom eller någonting, att jag ska visa den jäveln den känslan, att han liksom spelar lite ilsken, då tror jag att han kommer kunna ta det där steget. Han känns som han hela tiden, han spelar på 80% och han gör det bra, men jag har liksom inte riktigt sett att han har klämt ut de där 100%. Men nu får han ju bra omgivning, såklart kommer han få, men kan han spela med lite jävla mean streak så kommer han bli grym.
Ja, han spelar med Brendan Kinnemin och Linus Omark i en kedja där, så att han har ju verkligen förutsättningarna.
Ja, det kommer ju vara en jättebra kedja. Sen har ju Pontus Andreasson, ska man kolla honom där, vilken roll kommer han få i det lagbygget?
Jag är lite rädd för Pontus Andreasson, att han kommer hamna i ett fack långt ner. Jag hittar inte riktigt för honom.
Nej, inte jag heller. Jag ser inte heller att han får det. Men å andra sidan, jag såg kanske inte den rollen för Isak Brännström när han värvades heller från HV71. Och vilken utveckling han har haft där. Så att man får vara försiktig med liksom att sätta spelare i fack där. De kan ju få med någon skador och sådär. Sen blir det ju också, jag menar, Einar Emanuelsson är kvar. Kan han ta steg? Och nu ryktades eller snackades lite om att ja, vi får se hur det går med Petter Emanuelssons rehabilitering. Och skulle de liksom jobba in honom också som spelare, så... Ja, men det är ett fullt lag, alltså det är ett lag som jag har dem som etta inför tipset, och ett lag som definitivt kommer kunna vinna guld, såklart.
Ja, också tråkigt nog, men vi måste prata en sak till när det gäller Luleå. De har ju faktiskt tappat Carl Fabricius och han och
Niklas Olausson.
Ja, Niklas Olausson också, ja, såklart, men de hade ju ett jävligt bra boxplaypar med Jonas Berglund och Carl Fabricius. Är det Carl Mattsson som ska kugga i där på det och ersätta där över tid?
Ja, eller Vilmos Gallo då kanske skulle det kunna vara. Jag tycker det är tråkigt att man inte, jag menar, vad fan, han hade kunnat spela en säsong till. Det blev typiskt att Luleå vinner guld nu när han inte är kvar. Men jag ser det, ja, han är ju... Han fick ju åka ner i Europa och spela, kanske tjäna lite pengar där, men jag tycker det är väldigt tråkigt att han inte är kvar. Sen, när du sitter som sportchef, du kan inte vara sentimental. Du måste ju se till det bästa laget, hur du ska få upp ett lag. Och kanske därför inte jag är just den, sitter i den rollen, för jag hade kanske varit lite för sentimental i de lägena.
Du var inne och tassade på dem också, som bland det bästa målvaktsparet, Oskar Alsefelt och Daniel Marmelind. Och jag kan väl fylla i efter att ha sett Malmö där under försäsongen. Nu har jag inte sett Oskar Alsefelt, men jag behöver kanske inte se så mycket av honom, för jag vet vad han går för och har sett det de senaste 10 åren. Så att, men Daniel Marmelind, wow, vilken jäkla försäsong han har gjort.
Ja, verkligen. Helt makalöst, och liksom tog vid där han slutade i Västervik i fjol. Också intressant att se hur de två kan jobba tillsammans med Kristoffer Nilsdorf som är ny målvaktstränare, som är liksom, han är helt grön på det, men har varit med och vunnit, intresserad av de här speltekniska sakerna. Det var han alltid noga att förbereda sig själv. Om han då kan, och Oskar kan vara liksom ett lite, fungera som mentor här åt Marmelind. För det, även om det är konkurrens, så känns, ja, men Alsefelt är ju etta såklart, men han känns ganska, han är inte prestigelös, du kanske känner honom lite bättre. Han känns i alla fall så när man bara med en anblick där, att han är ganska prestigelös, Alsefelt, eller?
Ja, men alltså ser han att han ser det nog som väldigt skönt att Marmelind kan komma in, och på 52 matcher så är inte jag främmande för att det skulle kunna bli 30-22 i matcher eller någonting i den stilen. Och det tror jag bara Alsefelt skulle må väldigt bra av, att ta bort en match i veckan egentligen genom hela säsongen.
Ja, men alltså, absolut. Och han har ju förmodligen känt det här under många år, att det hänger på mig. Liksom. Klart, man tänker inte så som spelare, men och ser man sett över alla spelare i serien, så finns det ju ingen spelare som över de här åren har varit mer värdefull för sitt lag än vad Alsefelt har varit för Malmö.
Nej, men så är det verkligen. Däremot så på backsidan så har man ju gjort lite förändringar. Det känns ju som att det blir lite mer rörlighet. Man har varit ganska stora och rejäla på backsidan de sista åren. Och man får in Lerby, man får in Ryan, man får in Moldén. Det känns ju som att man steppar upp det på det sättet. Och det ska inte vara så himla trubbigt bakåt.
Men du, hur bra är Joakim Ryan? Hur bra blir han om du sätter det liksom perspektiv? Erik Gustafsson, om du har Jesse Virtanen, Wikstrand. Alltså du har, om du liksom börjar kolla de här toppbackarna. Vad sätter du in han i Ryan där?
Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att han har sett fruktansvärt ointresserad ut de sista 1,5-2 veckorna. Det känns ju som att han har gått på 100. Visst, det är träningsmatcher och det är kanske svårt att checka in då. Men det gör mig lite oroad att han inte biter i. Alltså jag menar, han har kommit till Sverige nu och det är en viktig tid för honom att anpassa sig till stor rink och så vidare. Men alltså den rörligheten, alltså det mönstret han har i sin skridskoåkning, alltså det är ju väldigt fint att se på. Så att jag tror att han definitivt kommer att chippa in minst på den nivån, kanske precis under toppbackarna, men i bästa fall för Malmös del så är han på den nivån, och då kommer han bara spela där en säsong. Så jag vet inte om det är det bästa för Malmö egentligen.
Ja, du ser ändå den potentialen i han. Och det, då har de ändå fått, då har de byggt om den här trubbiga, tråkiga backsidan som de hade i fjol, som var helt felbyggt spelsätt som man skulle ha inledningsvis. Nu har du fått in skicklighet där med Lerby också, som du var inne på.
Ja, men Lerby måste ju lära sig att värdera situationer. Det känns som att det fortfarande finns det i honom. Men det får väl ta en 10-15 matcher att han får någon bränna här på vägen där han märker att så kan jag inte göra.
Nej, och så var vi inne på Carl Söderberg såklart. De har ju värvat in Lance Boma, Sylvegård, DeShano som de värvade in sent. Inte helt såld på den värmningen personligen.
Nej, jag förstod det när jag pratade med dig.
Nej, men alltså, du sitter så sent in. Jag satt och gick igenom Malmös lag, så tänkte jag att okej, man kan vara lugn i Malmö. Man behöver inte hugga på första bästa spelare. Behöver inte den spetsforwarden. Han behöver inte komma in till seriepremiär, utan du kan vänta. Du kan ha den lyxen i år, Malmö. Vänta 10, 15, 20 omgångar till du verkligen känner att fan, det bränner till i magen. Den här spelaren vill jag ha. För mig är inte DeShane och den spelaren som det bränner till. Jag ser inte att han är för ojämn helt enkelt.
Det kanske är därför Henrik Evertsson är Sveriges bästa sportchef, för att han har den isen i magen. Han är beredd att vänta på de spelarna, för han vet att de kommer år efter år.
Exakt, och den lyxen tycker jag att Malmö med det laget som man har byggt upp, man hade kunnat börja med en första kedja med Sylvegård, kanske man gör ändå, med Marcus Sylvegård tillsammans med Söderberg och Boma. Och nu vet jag inte hur det är med båda bröderna Väster om de är friska.
Ja, men de är tillbaka nu,
då har du en andra kedja med dem, Sylvegård och Emil Sylvegård och bröderna Väster om, som var jävligt bra sista halvan för Malmö. De var ju första kedjan bara i den. Nu är de nere som en andra kedja, och så har du liksom där bakifrån, Carl Persson kommer liksom, du har Kristoffer Forsberg och Olofsson i fjärde som vet liksom Bryggman vad de ska göra. De hade faktiskt den lyxen att sitta still, tycker jag, den här sommaren eller den här inledningen av säsongen.
Ja, men så kan det ha varit. Sen har de gått på fruktansvärt mycket minor också, så det är väl det de kände, att nu får vi nästan slå till med någonting. Men ja, man får inte facit för man vet vad det blir för spelare lediga. Rätt vad det är så kanske det sitter en superspelare ledig i oktober, då kanske man ångrar sig. Vi har faktiskt fått en fråga just på Malmö också från Erik Persson. Hur nära är egentligen Frans? Och då antar jag att han syftar på Frans Nilsson. Och det kan väl jag svara på, att jag tror inte det är närmare mer än att det finns en dialog mellan gamla spelare. Man ska klart för sig att Frans Nilsson är 37 år gammal, och har han drivet? Ja, det kanske han har. Han ska ju spela en OS-turnering med Danmark i februari, så han behöver ju ha någonstans att spela. Det är ju inte så att han tänker lägga av med ishockeyn. Så att det talar väl lite för att han skulle kunna komma till Malmö. Han är ju utköpt från sitt NHL-kontrakt, så att han behöver ju inte degen, om vi säger så.
Men alltså, det skulle kunna vara bra. Han är 37 år, men fortfarande är det en spelare som har, jag menar, bra skridskoåkning, bra balans, bra spelsinne, bra skott. Han har ju allt i sig och har ändå den här drivkraften när vi spelar ett OS för Danmark. Så det vore väl en klockren värme. Han sitter väl där ute i lyxiga Höllviken och behöver väl komma igång i träning lite som Patrik Hersley gjorde i fjol, och kunna liksom träna med Malmö kanske under delar av hösten här.
Ja, men så kan det säkert bli. Alltså, jag blir inte förvånad om han syns ute på isen på någon av träningarna här den närmsta tiden. Han ändå finns i regionen, men man ska väl ändå veta att Timrå också finns med i den bilden. Han har en historik i Timrå och har väl en god relation med den klubben också.
Då förflyttar vi oss ett gäng mil norrut, men fortfarande söderut utifrån vad jag är, i alla fall. Har jag sagt, vet vad jag är någonstans förresten?
Ja, du är väl i Stockholm?
Ja, jag bor hos direktören på Clarion Sign.
Ja, och fick han in den reklamen också. Han förtjänar inte det egentligen riktigt än, utan han måste leva upp till det. Så vi sätter lite press på honom redan nu för.
Ja, exakt. Jag är i Stockholm nu för det är uppdragsträffen. Det här avsnittet släpps ju nu på måndag. Eller det är måndag idag när det släpps. Och ikväll så är det uppdragsträffen, digital sådan, för SHL. Tyvärr får vi inte träffas nu, men vi kör ikväll på Simon klockan 7. Då presenterar vi alla lag. Och Oskarshamn, om vi går på dem. Är de bättre i år än i fjol? Är det ett bättre lag de ställer på banan i år än de inledde säsongen i fjol? Inte hur de avslutade, men hur de inledde säsongen.
Backsidan definitivt inte, men forwardsidan kan jag nog hålla med om det. Och även när det gäller målvakterna, där Joe Canetta, som också inledde förra säsongen med Tex Williamson, nu har han fått Tim Joel som känns pigg och hungrig och välscoutad. Fröberg har bra koll på honom. Och sen så har de ändå förstärkt med några rätt fina, de här bröderna. Så Horna är nog inte så dumma. Sen är den här Dale Weiss lite halvrisig, känns det som att det är någonting som spökar. Han fick ju något utbrott i en träningsmatch mot Färjestad, tog ett matchstraff, sen blev han skadad. Det känns lite mystiskt kring honom, men...
Det är ju först största floppen. Om det är en flopprisk på en spelare så är det han den största. Han kan ju åka hem, han kan ju packa ihop. Liksom. Inte att Oskarshamn vill bryta, utan han kan ju åka hem efter 3 veckor och bara så här, nej, jag slutar igen.
Ja, exakt. Alltså jag har verkligen den känslan. Det känns väldigt mystiskt kring honom att... Det kändes frustrerat att ta det där matchstraffet mot Färjestad, sen så bara försvinner han i sista genrepet där och... Mystik, ingen säger någonting, hur är det med honom och så vidare. Jag tror inte på det. Men de har ju bra spelare. Kim Rostal ser ju lika bra ut som han gjorde förra säsongen. Och Olofsson vet vi vad han kan. Och Musito Bagenda är ju ändå en bra SHL-spelare, tycker jag. Det är den där förbannade backsidan.
Ja, det ordagrant förbannade backsidan. Och Philander har ju tidigare varit bra på att utveckla backar. Då får man verkligen hoppas att han och Jakobs och Tjärnqvist kan göra tillsammans. Sen har man också fått in en spännande värld. Vi pratade lite om honom i podden i fjol. Micke Sandberg, målvaktstränare.
Ja, men verkligen.
Som har gjort det bra, väldigt bra. Blidstrand var ju uppskattad och jätteduktig där i fjol också. Men när de plockade in Sandberg, han har gjort det bra i väldigt bra, ska jag säga, i Tingsryd under många år med målvakter där.
Ja, han har ju, det är inte bara målvaktskunnande, utan han har ett väldigt hockeykunnande. Han har ju varit väldigt involverad i den sportsliga verksamheten i Tingsryd, som ändå har gjort ett par lyckade rekryteringar här de sista åren med väldigt små medel. Och det är väl lite samma sak i Oskarshamn, att man har inte den största plånboken i ligan och man måste få ut väldigt mycket hockey per satsad krona. Så att där tror jag att Sandberg kommer att ha ett finger med i spelet tillsammans med Fröberg också.
Men det är backsidan som sagt. Men du har bröderna Sahorna, det är en duo du kan bygga på. Du har Olofsson Rostal, det är en duo du kan bygga på. Det skulle kunna vara liksom 4 av 6 spelare i producerande enheter. Sen är de väldigt, nu är det försäsong och bla bla. Men den här... Brown där, eller vänta,
Cam Brace,
ursäkta, just det, jag hade inte namnet, men den pratar de väldigt gott om i alla fall och tror på att han ska kunna vara en produktiv spelare. Det är alltid när du flyttar från Danmark, du vet, liksom Jesper Törnberg öste in poäng i danska ligan, spelar i Dalen nu liksom. Så det är svårt att värdera poängen i den danska ligan kontra SHL.
Ja, då är det lättare med norska ligan, för där vet vi att där kan man vara bra och sen bli kung i SHL.
Cody Curran, eller hur? Du tänker på han.
Ja, givetvis. Men, men det är som du säger, men just Cameron Brace där, har du sett stuket på honom? Alltså,
frillan.
Hur cool han är med den frisyren. Alltså.
Han är skitcool. Ja. Han kan ju bli riktigt härlig så här, publikfavorit. Lite som Keller var där i början. Så där, fast han var ju liksom inte lika cool, Keller, sett till liksom stuket.
Men backsidan återigen, jag ska inte vara för gnällig, men jag ser ju ett par stycken där som jag är extremt orolig för. William Vågekröj trodde jag att, ja men där finns väl lite potential, men jag tycker han har sett riktigt kass ut på försäsongen. Filip Samuelsson har jag aldrig varit någon större fan av. David Quinnwill kommer från East Coast Hockey League. Alltså det såg ut som att han spelar med ytterst små marginaler när jag såg dem i sista genrepet här. Pile gillar jag. Där finns en hel del potential. Norell har varit kanske deras bästa back på försäsongen. Emil Martinsen Lilleberg jämförs lite med Tollefsen. Jag har lite respekt för en sån som Tollefsen när han rekommenderar en spelare. Så där finns ju någonting. Sen är det Cooper som han är ju bra. Han är ju deras backgeneral. Och Oliver Larsen, ja, men han är helt okej okay SHL-back. Så jag landar ändå i att det kanske är en 4-5 stycken som ändå håller måttet. Men det är ju för liten då.
Ja, men det är ett jättestort problem för Oskarshamn och kommer vara det. Speciellt på sättet man vill spela, även om man kommer värdera situationen lite med hur man spelar ut pucken, den här avlastande spelaren i mitten och så. Men samtidigt, fan, de gör det bra efter små medel där, och jag ger mig tusan på att de kommer kunna utveckla pilar de här backarna och ta fina kliv. Men jag tror inte att Oskarshamn kommer få kvala den här säsongen. Jag gör inte det. Och det är väl första gången på deras korta SHL-resa här som jag inte har dem som kvallag. Och det betyder väl förmodligen att de kommer få kvala. Jag vet inte. Men jag tycker att det ändå ser... De har någonting. Jag gillar liksom strukturen som de har byggt upp där med ledarteamet som är deras största tillgång.
Ja, och sen så vet vi ju också med oss att de kommer ju att värva på här under resans gång. De landar ju trots allt Verona och Boma under resans gång förra säsongen. Så ja,
O'Brien som en back också. De värvade en rysk målvakt som Zudnitskin eller vad han hette som kastade in puckarna mot Örebro där. Men de värvade alla fall...
Han inte en sekund till, va?
Nej, den värvningen är ju skymundan, men det måste vara århundradets floppvärvning, eller?
Alltså det måste vara som den här ungerska målvakten som Malmö hade lockout säsongen 04-05. Levente Super.
Ja, hette han det?
Han stod typ två perioder mot Mora borta också, och sen stod han inte en sekund till.
Nej, okej. Okay. Ja, men det är väl långt att gå till historien. Men den här, ja, det är lite skymundan så har han kommit undan här för Öberg. Han har blivit hyllad för alla värmen. Men rysskeepen, det var nog i alla fall floppvärmning nummer ett i fjol.
Från Oskarshamn gick Tyler Kelleher till Rögle, och det är ju en av dina absoluta favoriter i serien. Ska det bli en av dina favoriter på riktigt nu när han får spela i ett riktigt bra lag?
Jag tror att det kommer bli ett bra. Det är en bra rekrytering av Rögle att plocka in honom, för där blir han inte liksom go-to-guy att allt ska kretsa kring honom. Lite som det kändes av Oskarshamn i alla fall första året. Här kommer han kunna spela med... Alltså, klart han har press på sig. Han ska spela Rögle som ska vara ett guldlag. På så sätt har han press, men han kan ändå jobba lite. Det är inte bara, de står inte och faller med honom på det sättet. Han kommer vara en del av maskineri. Sen tycker jag han har sett jävligt bra ut på försäsongen. Jag såg nog CHL-match där mot Zug. Alltså han såg superfin ut. Jag tror att han kommer få ett rejält kliv och landa på, vad ska vi säga, 35-37 poäng.
Ja, det känns det är inte omöjligt. Men tittar man på deras forward så är det rätt många spelare som kan göra mycket poäng. Du har Bristedt som kommer bli bättre, du har Ted Brithén som kommer bli bättre, du har Everberg som är en 5-getingspelare, Brady Ferguson var bra, Lantose känns ju jättespännande, Ludvig Larsson är bra, alltså Mattias Sjögren spelar väl en hel säsong för första gången i karriären förra säsongen och känns och ju fräschare.
Anton
och då har vi Tampelini på det också.
Ja, och Anton Bengtsson som han avslutade säsongen i fjol.
Och Adam Edström.
Oj, ja precis. Ja, du ser, då, liksom, det är klart att de står ju ändå, de tappar Sar och Ryfors offensivt, Jellina, Saider. Det är klart, det är omöjligt att ersätta på så sätt. Men vem fan trodde för ett år sedan att Ryfors skulle vinna skytteligan? Alltså, jag menar, kan Ludvig Larsson bli en Simon Ryfors i år redan? Eller kommer det dröja ytterligare ett säsong innan Ludvig Larsson tar steget och blir riktigt bra SHL-spelare?
Ja, alltså jag tror att definitivt han känns ju mogen nog för att bli en väldigt, väldigt bra SHL-spelare, och tittar man på hans ambitioner så är jag helt övertygad om att Ludvig Larsson ser sig själv som en NHL-spelare i framtiden.
Ja, och då har du kommit rätt till Rögle med liksom att de har tagit spelare till nästa kliv. Så att, jag menar, Rögle, tunga tapp, absolut. Men här och nu så tror jag att det är Rögle som vinner guld. Och det är såklart fruktansvärt tidigt. Du vet, börjar liksom vändkorsen snurra där i arenan att de får in publik, så kommer det rulla in lite pengar och deg, och det kommer dyka upp spelare. Så att det kan ju ske väldigt mycket värvningar under den här säsongen, vilket kommer förändra all form av liksom förutsättningar. Men Rögle tror jag stenhårt på.
Fråga. Lukas Ekeståhl Jonsson. Det är en fråga från mig till dig alltså. Aha, är okay, det ja. Dags nu för att bli den ledande spelaren i ett topplag i SHL?
Ja, alltså jag kanske mer en fjärde back liksom. Jag ser kanske inte att han är en ett eller två back i ett topplag, men en fjärde back med lite istid i powerplay och sådär. Jag tycker att han är bra över hela spel, alltså över hela isen. Han har tagit väldigt kliv. Det tycker jag han gjorde i Färjestad i fjol också i Rögle. Han kommer kunna ta ännu mer, och det jag har sett på försäsongen så tycker jag att det finns en annan pondus, självklarhet att han vet, det här är min plats liksom, nu ska jag spela på den här platsen. I fjol var det lite in och ut, fram och tillbaka. Han har mer en tydlig roll den här säsongen.
De lånar ju Timo Nickel till AIK, så de är nere på 7 backar, och jag har faktiskt ett namn som jag har hört lite på omväg att de har tittat lite på. Det finns ingenting som är klart, men man har ju namn uppe på bordet och så vidare. Det är ju den gamla Modobacken Jesper Lindgren som nu tränar med Björklöven, som jag vet att man har i alla fall haft uppe på en diskussion, och jag vet inte om man tänker slå till på honom eller hur det blir, men vad säger du om det? Skulle det kunna vara någon som utvecklas i en Rögle-miljö?
Ja, alltså det skulle han säkert kunna göra. Men då ser jag hellre att ska ge en sån som Samuel Johannesson en större roll. Liksom, att du har liksom ändå, ska du värva en spelare så ska du in med en back som ska högre upp än kanske en sjätte, sjunde back som Lindgren skulle vara. Alltså om man då liksom graderar honom sett till andra backarna i Rögle. Så att, nej, det är klart han kommer kunna utvecklas i Rögle. Det gör många spelare, men det är ingen värvning som jag går igång på, verkligen inte.
Nej, den följer inte i smaken alltså. Men en som faller där i smaken är väl Samuel Jonsson som tog gigantiska kliv förra säsongen.
Ja,
såg du den komma då?
Nej, det är klart jag inte gjorde. Absolut inte. Såg honom säsongen innan där. Minns någon match mot HV71 jag var på plats och gjorde, och tänkte att han är för liten och klen. Liksom, han kan inte hålla borta back eller forwards och så. Han hade problem tyckte jag. Men tillsammans med Niklas Hansson i fjol så gjorde han en helt formidabel säsong. Det ska bli intressant att se nu när han inte har trygga Niklas Hansson vid sin sida, om man då kan bära upp själv ett eget backpar. Sen har du ju Lesund där som är liksom en lite av en personlig favorit sett till slutspelet och utvecklingen där med sitt fysiska spel, som verkligen har gjort tacklingar till en konstform igen. Det är ju härligt, det fysiska spelet.
Sen har du spetskompetensen utifrån i finska VM-backen Tony Sund som pratar flytande svenska. Det är en fröjd att lyssna på honom. Och sen har du Ryan McKernan som kanske inte var något jättenamn i AIK, men han har varit i tyska ligan nu, var ju bärande spelare för Eisbären Berlin, och det medför respekt tycker jag i alla fall.
Ja, absolut. Och jag menar, Tony Sund, fint skott, kommer kunna spela powerplay, bra i det finska VM-laget. Så att jag menar, det är ju kanske en rak ersättare till Jelena, om man får säga så. Så att, men Rögle står sig jäkligt starka. Jag menar, som du var inne på i inledningen där, Bristedt kommer bli bättre, Britén kommer bli bättre, Everberg är inte av seriens bästa forward. Så att, det finns ju en jäkla svung i det laget.
Rögle lyckades i våras slå ut Skellefteå i en helt underbar semifinalserie med en ruskigt härlig hockey i hög fart. Skellefteå som där och då kändes som ett lag som, shit, de kommer vinna SM-guld nästa säsong. Men jag har i alla fall ändrat lite uppfattning om Skellefteå här över sommaren. Att när de började tappa lite spelare och man ersatte med lite tyskar och man har fått ta in lite sena importer och sådär. Det känns inte så mycket Skellefteå över det.
Nej, det är exakt så. Jag kände ju i fjol att det var så att nu är Skellefteå på väg in i en ny storhetstid. Liksom Per Lindholm, du kunde klämma ut de sista åren från Jocke Lindström, Möller, du hade Fredén. Men att man skulle tappa Fredén och Bergen, det förstod man. Men sen att du tappar Vingeli också, så Per Lindholm till KL, det var jäkligt tunga smällar. De är svåra att ersätta, nästan till omöjliga att ersätta med liksom den ryggraden, hjärta för Skellefteå. Och då tycker jag att det har blivit ett mer spretigt lagbygge den här säsongen än vad jag trodde på förhand.
En sån som, finns det en liknande Vingerlig Berggren potential i typ Hugg, Albin, ja, Sundsvik, Simon Robertsson? Är det för tidigt för Lillbert eller?
Ja, det är lite för tidigt. Det är lite för tidigt. Och det är också för tidigt för Sundsvik, tror jag. Men Hugg, det är, han ser ju, jag tycker att han ser jättespännande ut. Han kommer att kunna ta enorma kliv. Och det tror jag också Jonathan Jonsson.
Han ju redan förra säsongen egentligen, i slutet av förra säsongen, kändes det som.
Ja, men han var bra i början av säsongen också. Och sen liksom splittade han på den kedjan han spelar med för att Jocke Lindström skulle komma igång lite. Så det varit lite ryckigt för Hugg. Nu är ju han, vad jag tycker i det här laget, en gjuten topp 2-kedjespelare. Som kommer kunna ta stora kliv. Och det är ju det som jag gillar med Skellefteå. Att man har en plan för spelare. Man tar in Jonathan Jonsson i fjol. Hugg året dess för innan. Men man har liksom... Klart man hoppas att de ska kunna vara riktigt bra första säsongen. Men man ser det långsiktigt. Att när jag pratade med Erik Forsell och så i fjol så sa han det. Men vi har de här förväntningarna på Jonathan Jonsson år 1. Men år 2 tror vi att han kunde växla upp. För då har han fått den här träningen. Han har kunnat tillgodosätta sig det här och det här och det här. Så det fanns liksom en plan för spelarna. Så en sån som Jonathan Jonsson, han kommer också kunna höja sig den här säsongen. Helt övertygad om.
Han gjorde 22 poäng tror jag det var förra säsongen. Jag vet inte om jag sitter och ljuger nu. Men det var någonting i de traktorna. Säsongen innan så var han ju kung i Hockeyallsvenskan tillsammans med Jonathan Dahlén. Några sådana siffror kommer det inte bli tal om i SHL. Men vad ser du som hans nivå denna säsongen?
Jonsson 24 poäng i fjol, vilket är väldigt bra, ska jag säga, väldigt bra för en första säsong i SHL, en sån här ordinarie. 33-34 poäng någonstans, och då börjar det liksom ticka upp. Det är fan svårt i SHL att åka och göra över 30 poäng. Det är tufft. Men jag tror
Vingele
att
gjorde 28 poäng förra säsongen.
Ja, men Vingele bidrar med ett annat spel också, med form av den här frenesin, energin. Var ju en av de liksom bättre spelarna i svenska VM-laget, vilket kanske inte säger så mycket, men så att han bidrar med mycket energi också. Vingele är ett annat spelartyp så, men Jonsson är ju i grunden en renodlad offensiv spelare. Hugg är väl lite mera tvådimensionell, men de kommer kunna ta jättestora kliv. Så att jag är försiktigt optimistisk till Skellefteå ändå. Jag tycker att det är lite spretigt lagbygge.
Thomas Edström, en fråga, eller han vill att vi ska säga ett namn på Skellefteås senaste nyförvärv. Jag kan säga förnamn, jag säger Jace. Så kan du säga hans efternamn, för han vill att vi ska uttala det.
Havlock.
Säg det igen.
Men Lars Lindberg, vår trogna poddlyssnare, han gör ju en sån här uttalsguide. Har du sett det? Han la ut den på Twitter här.
Ja, så den är grym.
Ja, precis. Han kommer ju få ett stort ansvar här och jobba in det här innan säsongen börjar.
Ja, han bor ju i de trakterna också, så han får minsann resa till Skellefteå och lösa det till oss.
Ja, lite längre söderut, men fortfarande långt norrut, så hittar vi min gamla klubb Timrå som är tillbaka i SHL. Och det är ju roligt sett till att man var så överlägsna som man var i Hockeyallsvenskan i fjol. Det var ju faktiskt aldrig något snack. Det var ju en långdragen finalserie mot Björklöven som egentligen aldrig blev någon match. Det ryktades som att det var massa sjuka i Björklöven och energi och hit och dit. Men Timrå sett över hela säsongen var det bästa laget. De har fått behålla stommen då. Det är klart att Jonathan Dahlén kunde man inte behålla. Men fyllt på intressant ändå, måste jag säga. Med framförallt där de har byggt olikt Oskarshamn, så har de byggt en stabil backsida. Det är där de har lagt grunden.
Jag skulle precis fråga dig, du som gammal back, hur skulle du säga att när du ser de 8 namnen på backsidan, hur skulle du säga att den står sig i SHL-konkurrensen? Är den backsidan, den är ju bättre än Oskarshamn, men var står den sig, skulle du säga?
Jag menar, det är en stabil och liksom gedigen backsida. Den är väl någonstans runt Brynäs, runt Djurgården där, i den nivån skulle jag vilja säga. Men det är ju liksom under halvan i SHL är det ju ändå. För man får liksom inte övervärdera Tim Eriksson. Det är en bra värvning för Timrå. Men hade han varit kvar i Växjö så hade vi varit så här, han har inte varit så bra i Växjö.
Han var däremot jättebra i slutspelet, tyckte jag.
Ja, då höjde han sig, och det är väl det som är förhoppningen. Oliver Boom, det är liksom han har varit bra liksom i Växjö, men han fick ju liksom ingen nytt kontrakt åkt till Finland. Han är gedigen och bra. Säg Jack Kalas, det är starkt för en nykomling att kunna plocka en sån värmning. La Ledja
då?
Ja, men helt okej okay, liksom. Ja, men det är klart att han var bra i Rögle i slutet. Han tog en topp 6-roll i den tuffa konkurrensen, så det är klart att det är bra, men liksom börjar tratta ner namn för namn så är det ju, ja, men det är Sajak som sticker ut liksom. Sen ska det bli jättekul att se en sån som Albin Karlsson där, om han kan liksom ta en steget och spela bra i SHL också. Han har varit grym i Hockeyallsvenskan, så att det är en stabil backsida, men det är liksom inte så här så jättebra är det ju inte, det ska jag inte säga.
Nej, men det är ju jättebra för att vara nykomling.
Ja, det är en stabil och bra backsida för att vara nykomling. Och de har, jag gillar sättet de har byggt det på. De har byggt i rätt ände med två bra målvakter, tror jag också, som man kunde kunna liksom förlita sig på. En stabil backsida. Sen är det offensivt där du har många frågetecken. Alltså det ser ju väldigt trubbigt ut.
Jag ska vara helt
ut.
Ärlig, jag tycker inte forwardsidan håller måttet. Det är ju definitivt en av de sämre i SHL.
Ja, och då måste du ha första kedjan med Tyler Ratty, Hansal och Alvarez som måste leverera, och jag har sett den här Ratty lite på försäsongen. Nej, men han ser ju, han har ju 22, han ser ut som Emil Berglund liksom i spelstilen som i Hockeysvenskan nu. Och det säger jag inte något negativt mot Emil Berglund, men han ser ju inte vassare ut liksom. Det, han liksom springer runt lite på skridskorna och sådär. Han ser att, jag tycker han ser knackig ut faktiskt, och det är oroväckande när han ska spela så jävla högt upp i laget.
Ja, sen så vill man ju göra, Erik Andersson var ju bra i Rögle tyckte jag, men nu ska han få en större roll där han ska, är tanken att han ska leverera mer framåt. En sån som Sebastian Hartman var jättefin i Hockeyallsvenskan, men han var ju inte speciellt vass när han spelade i Mora. Jens Löke har väl aldrig riktigt levererat på den här nivån. Albin Lundin har ju varit jättebra. Han kan väl kanske vara en andra tredje center ändå, får man ju ändå säga i SHL.
Ja, det kan han ju vara. Och det, men det gäller ju att de här spelarna tar det steget, att Albin Lundin, att han klarar av den rollen att vara. För jag menar, de har ju hur mycket forward som helst på kontrakt. Så de har ju en bred uppställning, men den saknar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket spets.
Och sen så har de ju faktiskt dragit på med rätt mycket spelare. Alltså, har det varit lite sociala kontrakt där, att man förlängde med Boys och Madsen? Nu är Boys ska ju givetvis vara klar, men Valli Walterholm till exempel och Jakob Olofsson.
Mårten Madsen liksom till exempel. Alltså, det är klart att det är några spelare för mycket i det laget. Så är det definitivt. Tycker jag. Och det är klart att Madsen, ja men i fjärde kedja, Valli Valtrom, vilken utveckling kan det vara på honom? Hade det varit bättre för Valli att spela kanske ett år i Hockeysvenskan än en lag där för sin egen utveckling? Och Boy, som du säger, han är ju liksom kultbärare i Timrå, så det är klart att han är en sån spelare.
Alltså Boy ska vi inte ens diskutera. Boy ska spela där, punkt slut.
Helt rätt. Han är, det är helt rätt. En Huddinge fostrad spelare i Timrå, det är klart som han ska hyllas.
Som sista lag har vi i vår lilla genomgång här har vi Växjö Lakers, och där är ju det som man slås av direkt när man kollar det här laget. Viktor Fast är inte med.
Nej, och det är ju, hur ersätter man honom ens en gång, både på och utanför isen? Det blir tufft. Men fan, han har sett bra ut den här lätten.
Jag såg honom första träningsmatchen. Jag ska inte bli färgad av bara en sån match, men alltså, han såg riktigt fin och stabil ut.
Ja, men han påminner ju liksom, spelar tryggt som Viktor Fast. Alltså, han är inte helt olik sett till liksom, rörelsemönstret, så tycker jag. Så att, nej, men det är klart, alltså, jag var i alla fall jäkligt förvånad när Viktor Fast sa att han skulle sluta spela. Med tanke på säsongerna.
Jag också. Jag var helt övertygad om att Växjö också räknade med att, ja, men vi kör en säsong till. Han är hungrig och han fick inte vara med här nu och vinna guldet för han var skadad igen.
Men jag tänker mer att Växjö kanske visste vart det lutade lite, att de hade liksom fått de signalerna lite. Tror inte det var så, eller tror du de var helt tagna på sängen?
De fick ju givetvis besked före vi fick det, men jag tror ändå det kom lite som en liten smäll i ansiktet på dem, måste jag säga.
Ja, nej, men det, ja, den är tuff. Och sen, jag menar, kollar du ett guldlag, du tappar alltid spelare. Du tappar Folin, Melart, två backresar, alltså två backbjässar. Emil Pettersson, framåt, ja, Jack Drury.
Men stanna vidare vid backsidan. Alltså, nu ska jag ställa upp de sex backarna som kommer att spela här nu. De kommer alltså spela Joel Persson, Arvid Lundberg. Sen kommer de spela finnarna Koivisto och Vainio. Sen kommer de spela Ludvig Claesson och har det här med Nacktel. Det kommer inte vara mycket mål som kommer falla där.
Nej. Men den är tunn, det är den tunnaste backsidan sett till antal namn.
Ja, men alltså, skulle det uppstå en skada så kommer de lösa det tämligen omgående. Evertsson, men han har varit med i gamet så länge så att han sitter på något kort där och kunna spela utan att ha någon NHL-organisation som kan skeppa över en spelare om det skulle vara så.
Ja, men det är alltså, absolut. Men den backsidan man inleder säsongen med, den är väldigt tunn. För Peter Andersson, ja, han spelade ju inte här idag, alltså nu söndag när de spelar COL till exempel. Han var väl skadad igen eller någon säker.
Nej, han har ju gått skadad här nu länge, så att han, ja, är precis, inte tillbaka.
Så då har du ju sex backar. Och Ludde Claesson absolut har gjort det bra i Hockeyallsvenskan nu, men han är ju på sin höjd en 7-8. Alltså jag tycker,
ja, men
att
alltså Ludde Claesson kommer att vara bättre än vad många tror, är jag rätt säker på faktiskt. Alltså, ja. Det känns som att han har formats bra där under Bogren i Tingsryd, och de vet precis vad de får, och han kommer få tydliga instruktioner vad det är som gäller. Han kommer vara bra alltså.
Ja, nej men alltså, ja men Jussi Vainio, alltså han tyckte inte jag var så jättebra i fjol. Koivisto är
absolut,
ju tokstabil. Men jag satte på min genomgång där, så satte jag den backsidan. Vad skulle du sätta, många getingar sätter du på den backsidan? Alltså antal getingar.
Jag satte väl 3 eller 4 tror jag. Alltså ja, det är ju,
jag satte 3 getingar.
Det kan vara generöst då.
Jag satte 3 getingar just av att den är för tunn backsidan. För kollar man Lundberg i Persson, det kan ju vara seriens bästa backpar. Vi älskar ju Arvid Lundberg i den här podden. Det är ju, han är ju sån gedigen och bra spelare. Det är liksom hur lugnt som helst när han är på isen. Det är aldrig problem. Joel Persson, det är poänggaranti 35 i alla fall minst. Det är ett jättebra backpar. Men sen tycker jag att det är Koivisto, Herman Aktell, absolut. Sen är det ganska tunt, för jag har inte den bilden av Vainio att han är en topp 4-back i SHL. Jag tycker inte han är tillräckligt bra för det.
Nej, men nu är det säsong 2. Nu vet han vad det är som gäller. Han har tränat därefter. Han gick skadad i slutet av förra säsongen.
Men alltså, lyssna nu. Hade han varit i Örebro så hade han inte fått spela matcher. För de har helt andra träningskrav på sina spelare.
Han hade definitivt fått spela i Örebro, för han har rätt nationalitet för det.
Ja, det är visserligen sant. Ja, men nu kommer det hatet mot Örebro igen. Jag ser det bara pyr där. Nej, jag skojar. Vi gillar Örebro. Vi tror på Örebro. Men Växjö då? Om vi stannar vid lite där. Jag har dem som topp 3 i serien. Och det är ju på grund av liksom, den strukturen som finns i spelet. Liksom. Som du säger, de 6 backarna räknar upp. De kommer att spela bra, för det finns den defensiva strukturen i hela laget. Robban Rosén, han spelar inte i lag som kommer sämre än 3 i Växjö. Liksom. Alltså, han är ju så otroligt viktig för dem, och det insåg man när han var borta i KL.
Ja, och sen har du ju Pontus Holmberg som stannade, och det kanske är för mycket att begära att han ska vara lika bra i över 52 omgångar som han var i slutspelet, men kan han bara vara nära det så är det ju en superspelare.
Och titta här, ser du vad jag räcker upp där?
Ditt finger.
Det är ett varningens finger för Olle Lycksell. Känns inte det som den mest klockrena Växjövärvningen? Det är så mycket Växjö över den värvningen.
Jag trodde du skulle vara negativ nu, men
nej,
du
men det
är positiv.
Det har ju du stått för den här podden. Såga backar höger och vänster.
Ja, vem var det som såg Växjös backuppsättning? Ja, jag säga nu. Det var väl jag som var positiv. Men okej, okay, jag hör vad du säger.
Han kommer kliva in rakt och ersätta Fredrik Karlström. De är väldigt lika varandra sett till spelstil. Så att båda är lite så naiva i spelstil. Spelar med små marginaler. Forma de spelarna. Karlström, hur grym var inte han i slutspel i fjol? Det kommer han kunna vara i år också. Olle Lycksell, han kommer kunna spela på en hög nivå. Bröve Pontus Holmberg får en roll i powerplay. Han har liksom pulserat lite på det här, på det där genombrottet. Han kommer vara en topp förstärkning för Växjö. Helt övertygad om.
Innan vi lämnar Växjö också, Niklas Rahm är tillbaka på bänken. Han har ju jobbat med Hellgren och Sam Hallam tidigare. Det är väl egentligen bara till att chippa in där han var tidigare och göra det jobbet som han har gjort jäkligt bra där tidigare.
Ja visst, och jag vet att Sam Hallam uppskattar honom väldigt mycket. De har haft bra kontakt genom åren också när de har varit borta. Och när Rahm lämnade då för HV71, så kom jag ihåg att jag pratade med Sam och han sa att det är konstigt att inte ha Rahm där vid sidan, för liksom det har varit så självklart, de har jobbat så bra tillsammans. Så det tog ju där när Jürgen Jönsson kom in, så tog det liksom ett tag innan de hittade den kemin. Men det är klart att det är liksom, det tränarteamet är ju 5 getingar rakt igenom.
Och Sam har ett utgående kontrakt också nu, det är väl sista året på det där 5-årskontraktet, så att kan det möjligtvis vara sista året för Sam i Växjö nu, att nu är det dags att prova vingarna utomlands efter säsongen.
Ja, det känns ju helt konstigt att säga att det är Växjö, kanske inte, han kommer inte coacha Växjö nästa år. Men alltså, han går nu in på sin 10:e säsong. Ett högt aktat namn i hockey Europa. Så att han kommer ju kunna liksom få ett bra kontrakt nere i en av de stora klubbarna i Schweiz. Han kommer kunna få bra erbjudanden från Ryssland. Men han kommer inte få en erbjudan från förbundskapten från Tre Kronor. För han har inte jobbat på förbundet tidigare. Och det är det enda kriteriet som de har i förbundet. Det är helt sjukt.
Ja, du brukar säga det. Du brukar säga det.
Alltså allvarligt. Har inte förbundet ringt till Sam Hallam och sträckt ut en hand redan nu för att han ska ta över Tre Kronor när hans kontrakt går ut, så är det tjänstefel från alla på förbundet. Det är så amatörmässigt. Vi ska ha den bästa tränaren som ska vara förbundskapten för Tre Kronor. Det ska vara det absolut finaste jobbet. Ja, men vi kan inte betala. Jo, det är klart att betala till Sam Hallam 250-300 000 i månaden. För det är det finaste jobbet vi har. Han är ambassadör för svensk hockey. Det jobbet ska Sam Hallam ha. Han ska liksom vara förbundskapten. Han ska inte åka ut i Europa och vara tränare i Lugano eller i KL. Han ska vara förbundskapten. Så då hoppas jag ta för givet att förbundet har ringt honom.
Alltså det är så härligt att se det när du är så laddad. Alltså, det känns som du bara har gått och bara bubblat här under sommaren och bara fått vänta på att bara vräka ur dig saker här mot Nick Ebert och så få ut det här mot Sam Hallam eller mot förbundet.
Ja. Nej men det där har jag gått och retat mig på hela sommaren liksom. Men nu var det glad, nu är podden igång här igen och det har varit väldigt bra. Och vilket avsnitt, vi skojade lite på förhand och sa, nej vi drar väl upp mot 1,5 timme, vi är väl uppe på nästan 1,40 snart tänker jag.
Ja exakt, men ska vi struntar i tävlingen idag, vi tar lite rappa frågor och sen avslutar vi och så hörs vi igen om en vecka för då har det faktiskt varit seriepremiär.
Ja, och då kommer vi också...
har vi absolut inte glömt ska jag säga också. Nej. Utan det är en serie som kommer att gå igång den 24 september och vi kommer ta ett rejält tag om den serien, vågar
definitivt.
Vi väl lova.
Och där har jag bara en grej, så jag är så jäkla laddad, en fredag varje månad så kommer ju en match startar klockan 18, en hockeyallsvensk match. Och den andra matchen startar 20.30. Vilket betyder att du har fredagsunderhållning räddad. Det blir ju som en hockeylördag då, fast fredag. Så du har storstudion från Simor och liksom full bemanning på matcherna. Ja, det ser jag fram emot skitmycket. Tänk dig, då kan du sitta en hel fredagkväll och titta på två hockeyallsvenska toppmatcher. Det blir ju helt underbart.
Ja, jag såg faktiskt det i premiäromgången att de ska kicka igång med HV AIK klockan 18 och sen är det Södertälje-Björklöven 20.30 och sen är det väl 19.00-matcher däremellan. Så det är liksom,
ja,
allting bara lappar över varandra där va?
Ja, precis. Ja, jag ska ta det här försiktigt med frugan sen. När liksom, du, fredagar här, du vet, jag kommer nog inte kunna vara hemma så mycket då för det är hockey. Du vet, så här. Ja, det kommer mycket hockey i år, det är underbart.
Ja, det är väl måndagar som får bli den typ hockeyfria dagen. Man lyssnar på Sanny Svensson på förmiddagen, morgonen och sen så kan man väl få vila lite där på måndagen. Kanske kolla någon dålig fotbollsmatch i Allsvenskan eller någonting. Vi tar och avslutar med lite frågor också. Så här innan serien startar så har Isak Östlund ställt den sedvanliga frågan. Nu är det ju upptaktsträff imorgon. Den är ju trots digital, men frågan ska ju ändå ställas. Vem av tränarna får sparken först?
Ja, den som har störst press på sig, det är ju såklart Johan Pennerborn. Jag tror att det är lägst odds på honom. För att Färjestad har ett lag som ska gå långt, där förväntningarna är skyhöga. Och man har två livlinor innan man kickar Pennerborn om det skulle gå dåligt. Det är att plocka in en ny målvakt, värva en back och sen lämna tränaren. Men... att det brukar alltid få gå någon tränare. Man tycker nu så här, nej men de där, det är lugnt. Det är liksom, det kommer inte hända någonting. Men Brynäs, det vet man aldrig vad som händer där heller. Då kan ju ryka en tränare.
Nej, du har ju Brynäs och sen så vet man inte om Djurgården tröttnar på Barry Smith. Om det går kass eller hur det blir. Det finns ju väldigt många man känner att nej, men det kommer inte hända där. Det är klart att Chris Abbott sparkar inte Cam Abbott och... jag har ju svårt att säga att Björn Hellqvist ska få gå från Leksand. Och Oskarshamn sparkar ju inte Filander i första taget. Även om det skulle gå dåligt. Så att, ja, det är alltid så här år, så att det är skitsvårt att tänka sig. Men sen ser man en 15 omgångar in och så ser man på honom. Fan, han har ju tappat laget lite grann här nu. Ja. Så är det inte dags att göra ett byte. Och så blir det så ändå.
Ja, nej men alltså det är ju ett utsatt yrke och det vet ju alla som tar sig in i den här branschen liksom. Det är inte personligt liksom, utan det är ju sportsliga resultat som måste levereras.
Marcus Sjöberg, en fråga. Jag tyckte den är intressant. Det är ju en väldigt stor fråga, men han säger så här: om ni fick välja hur ni skulle fördela TV-pengarna genom ligorna, alltså SHL, Hockeyallsvenskan, Division 1, Division 2 neråt och så vidare. Hur hade vi gjort då?
Jag tycker det är en komplex fråga, alltså den är väldigt svår. Alltså så.
Där ska vi säga det att SHL har ju ett svinbra förhandlat TV-avtal och har gjort ett jättejobb på det. Sen så tittar man på tittarsiffror, så är det ju snedfördelat, för Hockeyallsvenskan har ju väldigt mycket tittare men får inte procentuellt de pengarna som SHL får. Men budskapet är väl egentligen att Hockeyallsvenskan måste bli vassare på att förhandla sitt avtal egentligen då.
Ja, det är väl det. Och sen är det också, alltså det är ju en liga där Hockeyallsvenskan där ingen vill vara, förstår du vad jag menar? Alltså det finns ju inga supporter som, ja klart, Tingsryd och kanske Västervik, de drömmer ju om att spela Hockeyallsvenskan, eller mitt Huddinge till exempel. Men det är en liga där alla egentligen vill uppåt. Så det är svårt också, men det är klart, jag tycker att den, hur attraktiv som helst, att hade jag fått möjlighet att sälja den så hade jag försökt liksom pitcha på ett jävligt bra, för att det är ju en, om man nu kallar produkt, det vet jag att de inte vill, men det är ju väldigt bra. Sen Hockeyettan, det är svårare där också ju längre ner du kommer, för att Hockeyettan, det är ju, det är så brett ju, det är så otroligt många lag, och det är verkligen, det är ju bredden i svensk hockey. Det är svårt, jag vet inte hur man ska kunna trycka in pengar i det. Och
nej, alltså då hade man fått lasta allting på Vimmerby, men det kan man inte.
Nej, men de
ska ju inte ha allting.
Nej, exakt. Det blir orättvist liksom. Fast alla vet ju att pengarna ska fördelas dit ändå.
Vi tar en sista fråga. En fråga som jag tyckte var bra. Erik Götberg, kul att ni är tillbaka. Kanske en dum fråga. Nej, Erik, det är inte en dum fråga. Men varför har det blivit så att alla hockeyspelare har kepsen med skärmen bakåt? Verkar ha blivit ett signum. Vem var det som började? Varför har man det så?
Nej, jag vet inte vad som börjar, men det är så här klassiskt, man kan se liksom, han spelar hockey liksom, i kepsen bak och fram.
Det kommer ett gäng killar i jeans och vit t-shirt, och de har bakåtvänd keps och sitter och dricker latte på Espresso House på ett av stadens höjdarkaféer mitt på blanka eftermiddagen. Då vet man att det är en hockeyspelare, eller?
Ja, lite så. Men, ja. Men det är, jag avskyr ju egentligen när man kommer till en intervju. Det kanske låter töntigt, men då representerar man ju klubben. Så då tycker jag säger inte att man ska vara välkammad, så, men då ska du inte stå där med en bakvänd keps. Liksom. Det tycker jag inte, för du måste klubben liksom sätta ner. Och det, jag vet inte, Rögle känns det som, det är en klubb som de... Där bröderna är, de klär upp sig i kostym till matchen. Det har de säkert begärt att spelarna ska göra också.
Men det har de ju begärt att spelarna ska göra.
Ja, då är det ingen som kommer med en bakvänd keps liksom, till en intervju.
Nej, det är det ju inte. Utan då, nej, det är det säkert inte. Men de har en jäkligt bra dresscode. Det är stil och klass när de kommer till match. Och det tycker jag är fint att man gör det. Att det är ju det... Det är det bästa du kan göra på det här jobbet, komma till match liksom.
Ja, exakt. Nej, men det kommer ihåg, det var i USA när jag spelade där. Så då skulle man alltid ha kostym, skjorta och slips till match. Och det var något så här speciellt, man knöt slipsen, man satte på sig kostymen. Det var så här, okej, det var game face på. Det var speciellt, men ja, det hade vi aldrig. Hade inte jag i någon av klubbarna i Sverige i alla fall, där var det fri klädsel.
När du hade kostym i USA, då hade du inte direkt en slimfit kostym?
Ja, jag kom ju dit med en slimfit och de höll ju på att skratta ihjäl sig, de här, vet du. Jag hade ju jordens studentkostym, det var 19 bast, hur jävla tajt och fin som helst. Gled som in på ett rullband där, Martin tokhånad. Så att, efter något år där så anpassade jag mig till den stilen, och det såg ju inte ut, men ja, man tar sig den dit man kommer.
Ja, men det blir ett långt avsnitt det här också, men nu är vi i alla fall igång och du har fått ut lite, men jag känner att du har ännu mer på lager när vi pratas vid om en vecka igen. Så,
ja. Underbart att det är igång. Och tack för alla er som är med nu till slutet, att ni orkar lyssna hela vägen, men när vi är så här taggade, då blir det kanske lite långt.
Så är det, men vi hörs igen om en vecka, och då är SHL-säsongen igång. På återseende.
Ha bra, hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.